Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 236 utav Svenska FPL-podden. Premier League tar lite paus, vi kör lite landslag. Svenska FPL-podden pausar inte, utan vi ska plocka ner Game Week 4. Men kanske framförallt egentligen plocka ner de första fyra Game Weeks som har spelats utav den här säsongen. Det är tisdag den 5 september och agendan för dagens avsnitt är att vi snabbt ska spana in lite i våra byggen hur det gick i Game Week 4. Vi lägger lite extra fokus på veckans punkter där vi har några extra punkter, lite fler än vad vi brukar ha. Vi kommer kika på lite lagstatistik summerat för de första fyra gameweeksen. Vi kommer kika mot Newcastle-tillgångar som blir allt mer intressanta, men det är inte superenkelt att hitta rätt. Vi ska prata Hattrick Heroes från Game Week 4. Vi ska prata Mbeumo som har en liten speciell plats i alla fall mitt hjärta. Och vi ska summera ett ganska mastigt transferfönster. Det hände en hel del här i slutet på transferfönstret. Men vi ska även prata spelare som behöver klara tidigt i fönstret. Och lite hur de har presterat under de här första gameweeksen. Och sen ska vi såklart svara på era lyssnafrågor. Och ja, efter ett poddderby som Arsenal plockar hem på tilläggstid så är jag ganska glad att säga att Stefan inte är med oss idag, Fredrik.
Ja, jag kan förstå det, att det passar en vecka som denna.
Ja, små marginaler i matchen. Jag tyckte att det var en, jag vet inte vad du säger som utomstående, men jag tyckte att det var en lite sådär match. Tyckte inget lag är övertygade direkt.
Nej, det var ju inget av lagen som förtjänade att vinna.
Nej, borde ha blivit kryss då. Den stora frågan som man egentligen tar med sig. Jag vet att jag har såklart pratat med Stefan efter derbyt. Podderbyt i alla fall. Var väl att vi var ganska överens om att Havertz, alltså, kan han fortsätta få startförtroende? Ja. Det är han som ger bort omställningen till Rashfords mål. Han ser också oerhört blek ut. Och dessutom tycker jag att när Vieira kommer in så ser han mycket, mycket bättre ut. Jag vet inte. Jag har varit tveksam till värvningen av Havertz där de la mycket pengar. Får vi se om Arteta får ordning på det där. Vad tror du, är Havertz kommer fortsätta starta vecka efter vecka?
Ja, det vågar jag faktiskt inte svara på. Det borde han inte göra. Jag, den som har lyssnat på den här podden back liksom, de senaste avsnitten, vet att jag var ganska hård med sågen liksom, mot den här värvningen. Och jag tycker att den är märklig fortfarande. Jag tycker att det är en oerhört överskattad fotbollsspelare. Jag tycker inte att han ska ha att göra i en startelva i ett lag som aspirerar på att vinna titeln liksom. Jag ser inte de styrkorna liksom, som uppenbarligen Arteta och många andra ser. Och som du säger, när det blev väldigt blottat. Artetas liksom spelsystem ställer ju ganska höga krav på spelarna. Jag tycker att det är liksom smartnessen. Du ser ju en spelare som Declan Rice, en spelare som Martin Ødegaard. De har ju den här smartnessen som krävs för att spela på det där innermittfältet. Det tycker inte jag att Havertz har. Nej, då går det fort där inne och då resulterar det i att man liksom bjuder på sådana här mål, och det har man ju inte råd med.
Vi såg bland annat spelare som Ødegaard, Martinelli, Rashford komma iväg med returns. Spelare som många lämnade. Vi talade om att ha lite tålamod. Med det sagt så jag byter ut Ødegaard den här veckan. Och liksom får inte hans poäng. Och andra sidan får jag poäng på Maddison som jag plockar in. Men vi kommer sitta i sådana här situationer, tror jag. Framförallt på mittfältet. Att man byter ut bra spelare med OK-matcher för att ta in någon annan som är intressant. Så ja, det kan straffa sig. Vi såg det när vi kommer till våra byggen sen, att Stefan som drar wildcard är faktiskt den som tar minst poäng utav oss tre den här veckan.
Och jag kommer inte undan heller, det är samma sak där, byter ut mer poäng än vad jag byter in. Liksom. Men det är också farligt att se det för mycket över en vecka bara, man måste ju se att man gör ett byte. Liksom. Förhoppningsvis gör man inte isolerat för en vecka utan för att man ska vara bättre uppsatt inför kommande veckor. Och alltså en blank, ta en sån som Sterling, han ska ju inte blanka den här veckan, det ska vara åtminstone en assist och kanske två till och med. Du var inne på det i början, det är små marginaler. Så att det, har man inte sett matcherna eller inte highlights så kan det vara värt liksom och åtminstone ja, men in och se lite highlights för att se, okej, den här blanken, var den liksom befogad eller var den mer olycksfall i arbetet?
Vi ser ändå en Marcus Rashford som nu gör 1+2 på två matcher sedan han får utgå från vänster. Vi tycker väl att Martial är oerhört svag i den här matchen, men vi får även se ett inhopp från Höjlund som jag tycker ändå liksom lovar någonting. Och jag vet inte vad du säger, vad du tycker om Höjlunds första minuter i United-tröjan.
Ja, men det är ju alltid tufft att komma in i ett Premier League, så att, kan han komma in och göra det helt okej för hans egen del så är väl det bra. Innan han själv blir ett FPL-alternativ, ja, då måste han nog kanske visa lite mer att han är inte Nicholas Jackson i boxen. Liksom. Men som du säger, för Rashfords del, att då få gå tillbaka till den här vänsterkanten och ha en striker, en riktig striker där inne, inte liksom... Ja, men, nudellåret Martial, utan en riktig striker som förhoppningsvis håller då för Uniteds del. Det gör ju Rashford mer aktuell och för oss som sitter kvar och håller på Rashford kanske faktiskt det som gör att vi håller honom istället för att skicka honom.
Jag tycker både Rashford och Bruno Fernandes kommer må bra utav Rasmus Höjlund in i bygget skulle jag säga. Jag tror att han är snabb, han är stark, han sliter och drar och kommer skapa ytor för andra. Sen får vi se liksom vad det kommer leda till. Men jag skulle se det som en ganska rejäl uppgradering från det vi har sett från en Martial tidigare. Och Bruno, ja, men de här matcherna är ju inte riktigt hans. Han kommer lite djupare i toppmatcherna. Men nu ser spelschemat bättre ut. Jag tror att han kan komma upp lite längre i banan. Och som sagt, Höjlund drar på sig mer trafik. Och det bör kunna ge möjlighet till Bruno poäng också. Så jag är ganska nöjd med att sitta kvar med båda där. Annars, vi såg en Gabriel Jesus få ett inhopp, vara tillbaka och in i målprotokollet där med avgörande 3-1 målet när det blev lite öppet och United chansa lite. Vi såg även en annan Gabriel, just Gabriel mittbacken, fick sin första start och ja, jag tycker han gör det bra och kanske det vi kommer se nu när ja, men det är Zinchenko är tillbaka, men också liksom att transferfönstret är stängt och liksom allting sånt där, att det liksom inte finns något som ja, men sätter några griller i huvudet.
Nej, det ska väl mycket till att Arsenal ska släppa honom till Saudi nu utan att kunna ersätta, det tror jag ju inte. Och man släppte ju lite försvarare här. Ja, men sån här dussinspelare i slutet, så att det verkar ju väldigt osannolikt med lite skador och sådär att de skulle släppa iväg honom, det tror jag inte, utan det kanske var hans biljett in till speltiden. Och för oss som då som av någon outgrundlig anledning sitter kvar på honom så ger det ju lite huvudbry, för att det var ju ett väldigt enkelt byte att göra. Och ja, för egen del som sagt, det är långt ifrån säkert att det blir han som byts ut.
Nej, det förstår jag. Hur mycket satt du med oss där i soffan som Liverpool-supporter när du ser att United spelar ett mittbackspar i form av Harry Maguire och John Evans?
Mer garvad än mös faktiskt. Det var ju en riktig sån här liksom déjà vu flashback-känsla. Nästan lite surrealistiskt faktiskt. Men det är ju en någonting att ta in nu för den som sitter på en Onana till exempel, att det är klart att det är ju inte Varane och Lisandro Martinez om de tvingas ställa upp med de här gubbarna liksom, med betoning på gubbar. Det är ju en rejäl försvagning för United centralt defensivt, så att ja, det nu ska vi kanske inte, jag vet inte om Viggy kan sönder också eller?
Nej, tydligen så känner han sig lite sjuk. Ja. Så jag tror inte det ska vara någon fara. Jag tycker att han har gjort det bra. Nu hade han inte sin absolut bästa match mot Arsenal direkt, men jag tycker att han har gjort det bra här under en ganska lång tid när han har fått chansen. Martinez skulle ju heller inte vara någon liksom tydlig skada. Han hade en liten känning i foten tydligen. Alltså, det låter inte som att han ska vara borta under en längre tid. Sen vet man aldrig vad som händer. Och Varann är ju borta ett tag till i alla fall. Men vi har ju ett landslagsuppehåll nu. Det passar ganska bra inför för United och samla trupperna och få tillbaka lite folk från sjukstugan. Så att ja, vi får se vart det tar vägen. Mm. Men ja.
Ni skickade Erik Bailly, såg han i alla fall, så slipper du honom.
Ja, alltså han har ju varit lite så här i United-led, en gubbe som folk har gillat. Jag har haft oerhört svårt för honom, för att jag sitter med hjärtat i halsgropen hela tiden. Man väntar bara på att den här tvåfotan ska komma liksom, och så är det en gubbe mindre. Så det är på något sätt en charmig spelare och liksom kunna kika på, och man kan garva lite åt det. Men alltså, han kan också ställa till det oerhört mycket för sitt lag, och det, ja, jag slipper gärna det. Och vissa liksom vill göra någon så här jämförelse mot liksom en spelare som jag håller oerhört högt, i Nemanja Vidic, som inte la fingrarna emellan. Men jag tycker det finns lite skillnad i timing på tacklingar och liksom hårdheten, absolut. Men är det en liten annan smartness, kan jag tycka.
Ska man jämföra med någon, så är det väl snarare en Sakho som var i Liverpool, fransmannen.
Ja, verkligen.
Alltså det finns ju liksom någonting där som folk uppenbarligen gillar. Men det finns också liksom en craziness att göra en Cruyff-vändning liksom på egen straffpunkt och hoppas att det håller. Så att jag håller med dig. Det är inget man gillar som liksom, ja, men egen supporter att sitta och titta på. Det är inte den här stabila mittbacken som man önskar ha.
Ja, herregud. Nu vi ska lämna och undvika att prata United nu ett tag. Vi kommer väl komma tillbaka lite sen när vi ska prata transferfönster och sådär. Men jag tycker vi kan unna oss så här i ett extra avsnitt och prata lite allmänt. Du måste vara väldigt glad med er insats mot Villa. Liverpool vinner med 3-0 och ser faktiskt ganska stabila defensivt ut.
Ja,
trots att
visst.
Van Dijk är borta och Trent gör väl sin... ja, men sin kanske bästa match på väldigt länge, men går ut skadad.
Mm, lite oroväckande där nu, men nu är det ju som sagt landslagsuppehållet, och han var väl uttagen som mittfältare i landslaget där och skulle få spela. Men han kanske mår bra av att kurera sig hemma i Liverpool, och förhoppningsvis är han tillbaka sen. För det såg, för de som har valt att gå dit, ja, men egentligen rakt emot våran inrådan i podden, så såg det ju väldigt lovande ut. Och ja, men kan Liverpool bygga vidare på den där defensiven? Det har jag ju lite svårt att tro. Så, men då är han ju absolut ett alternativ. För så som han stod och piskade bollar, ja, det var ju en fröjd att se. Nu var ett Aston Villa ganska blekt, skulle jag ändå vilja säga. De kom inte alls upp i nivå. Och, ja, de har ju, apropå skadeproblematik i backlinjen, så är det nästan så att de knäpper er i United på näsan där. Det ser riktigt svajigt ut bakåt, och ja, Villa är svårbedömda efter 4 omgångar, tycker jag. Ett av de mest svårbedömda lagen.
Jag håller med. Och deras schema vänder ju här, så att folk kommer börja kolla mot Villa tillgångar. Ja, jag vet inte. Det vi tycker är fin, vi ska prata transferfönster och sånt sen, och där kan det ju finnas värde. Men ja, jag är inte övertygad än riktigt, och det ska komma in i Europaspel och sånt där även för lag som Aston Villa. Men kan vi konstatera nu att Van Dijk kommer ha svårt att ta tillbaka platsen när Liverpool ser så bra ut defensivt?
Nej, i Liverpool är lagkaptener som är mittbackade, de är givna.
Ja, nej, det är skämt att säga då. Som sagt, vi ska kika in våra byggen, och som jag redan har förvarnat om så tog Stefan minst poäng utav oss. 70 poäng landade han på. Det låter som mycket, men det var många höga scorer. Totalt har han 245 poäng och en overall rank på 1,8 miljoner. Det vet jag att han inte är nöjd med. Han drog wildcard, vilket betyder att han bara har ett fritt byte nu under landslagsuppehållet. Så får be om att det inte ska komma massa skador och saker som ställer till det för hans bygge allt för mycket. Jag tycker det är alldeles för tidigt att utvärdera Stefans wildcard. Jag tycker hans wildcard såg rätt bra ut, trots att han gick på Jackson före Darwin Nunez, som vi sa åt han att liksom tänka om. Men han hade en tanke kring det där, och vi får se vad som ger sig över tid. Och precis som du sa med Sterlings blank, så ja, Jackson har väl med sig själv att skylla, men han ska ju inte blanka i en sån här match. För din del, Fredrik, så tog du 3 poäng mer än Stefan. 73 poäng, har 10 poäng mer än Stefan totalt, så 255 poäng. Och då halverar man Stefans rank bara med liksom 10 poäng mer i overall. Så du ligger runt 950 000 i världen som det är nu.
Ja, och det är ju en dålig vecka trots att 73 poäng, liksom, det är ju dopat av Haalands siffrorna 40 poäng. Så det är ju liksom inte så mycket att lägga vikt vid. Nej, men jag gör ett felval. Jag fortsätter att gå utan Neymar, eller jag menar Mbeumo. Skämt åsido, den gubben har ju gått och blivit, liksom, vi visste att det var en habil fotbollsspelare. Men av någon jäkla anledning så väljer jag att fortsätta gå utan honom i laget, och då får man skylla sig själv.
Det är många som gör det, och till och med folk som sitter med honom som pratar om att byta ut honom. Det finns andra mittfältare som lockar, och jag förstår ingenting. Vi ska prata mer än Boemo när vi kommer till veckans punkter. Du bytte ut Ødegaard och Mitoma, tog in Sterling och Maddison som var lite bandwagon-spelare som många vände sig till, och många skulle välja en utav dem. Du gick på båda. Du har dessutom sedan tidigare Foden, så många i den där prisklassen på mitten. För egen del så hade jag bara ett fritt byte och nyttjade det genom att jag Ødegaard till Maddison. Där föll valet för mig. Det blev ju bättre än om jag då hade valt att gå till Sterling. Men det är väldigt lite som skiljer där, skulle jag säga. Jag plockar 78 poäng och det är typ gråa pilar. Jag backar 4000 platser från 135k till 139. Totalt har jag 274 poäng. Ja, det är väl ungefär det man kan säga. Vi har alla tre ett fritt byte endast nu under landslagsuppehållet, så att vi håller väl alla tummarna här att det inte ska bli allt för mycket strul. Det brukar kunna bli det ibland. Annars Jackson, som du inte alls varit övertygad om, fortsätter med sin dåliga goal conversion rate. Han har 6,7% i goal conversion rate hittills, vilket är oerhört svagt. Men han fortsätter komma till chanser. Jag tycker det är positivt. Han kommer till lägena lite som Darwin Núñez förra
säsongen. Årets Darwin Núñez, tänkte precis säga det.
Och frågan är om det kommer hålla i sig lika länge som för Darwin Núñez. För det, han led ju av det under hela förra säsongen, mer eller mindre, skulle jag säga. Jag har försökt kolla lite bakåt på det där. Spelschemat är fortsatt bra. Jag kommer nog bara sitta kvar där. Kollar man på hans La Liga-säsong 22-23 då, innan han anslöt till Chelsea, så av de 120 spelarna som kom upp i 25 eller fler skott i La Liga, så hade han bäst goal conversion rate av alla i hela La Liga på 29,3%. Så jag tror så här att det kommer att komma, det kommer att lossna. Så får vi se. Det behöver inte bli så, men man kan också se vissa spelare som bara är riktigt jäkla usla avslutare. Och det, den korta liksom historik vi har på Jackson, så är inte han det. Så att, ja, men han ska nog kunna hitta rätt där. Eller vad säger du, Fredrik?
Nej, men det som talar för, om man har gått på Jackson, att behålla honom, tycker jag, det är ju bristen på konkurrens på strikerpositionen för Chelsea. Då har en Brocha som har varit skadad, dras liksom med lack of match fitness, som officiella hemsidan så vackert uttrycker. Men han har liksom inte ens fått ett inhopp än, och det vittnar ju någonstans om att han är ju inte där. Hade han fått de här 20 minuters inhoppen, då hade man ju kunnat anat att, ja, men där kan det finnas en start runt hörnet om Jackson fortsätter att blanka. En Kunku långtidsskadad, den här David de har tagit in, jag vet inte vad det är för jävla tomte, men han lär inte få spela. Ja, men då är det ganska tomt på forwardsplåten. Då är det att spela liksom någon av de offensiva mittfältarna som en falsk nia, och jag vet inte, det känns väldigt långsökt. Så att jag tror att Jackson kommer att behålla sin plats i mycket större utsträckning än jämför då med till exempel en Darwin Núñez, där du har både Cody Gapko och Diogo Jota som står och knackar på dörren. Att okej, har du blankat 3 matcher här och sett lite halvsvaj ut? Ja, men vet du vad, då är du out of the, liksom, av startelvan. Den konkurrensen finns inte i Chelsea på just strikerpositionen. Det tycker jag talar för en Jackson. Sen ska han göra mål i den här matchen. Och det gör han väl i 9 av 10 gånger. Liksom. Men Ja, återigen, vi har bara sett fyra matcher än. Vi får väl fortsätta att se. Men det är klart att han har ju inte övertygat, så att vi som inte har klivit dit än känner att vi måste rusa dit. Det är ju inte känslan.
Nej, men jag tycker också att det talar någonting som talar för honom att han ska få fortsatt spel till. Det är att han är väldigt bra i link-up-spelet och betyder absolut mycket för Chelseas spel, även om målen inte kommer. Det är ju inte så att man slår upp bollen på honom och sen så fumlar han bort den och liksom, utan han ser väldigt bra ut i spelet och betyder mycket för Chelseas spel också. Så, ja.
Ja, han är inte en Roy Mackay för den som är gammal och kommer ihåg den. Liksom, alltså bara står och rakar in dem i boxen och inte gör någonting mer. Utan han är ju en nyttig spelare på det sättet. Liksom. Så det har du helt rätt. Det är också talar ju för att han kommer att fortsätta få speltid. Snarare då att vi ser rotation på offensiva mittfält. De här spelarna bakom eller på kanterna, där kan det nog roteras lite mer friskt, tror jag.
Absolut. Vi ska nämna det. Vi har ju ett Glenn-event här för hösten som vi lite presenterade lite smått i förra veckans podd, då vi släppte platserna för våra patrons. Nu öppnar vi upp även kvarvarande platser för övriga. Och här har platserna gått åt som smör, precis smör i solsken, precis som vi hade på känn. Så det finns inte alls många platser kvar. Det finns några enstaka. Ja, vill man liksom inte missa sånt här så ser man till att bli Patreon. Nu är det för sent för det här fallet. Nu får man gå in och boka tillsammans med alla andra och hoppas att man kan få en plats. Patreon blir man annars på patreon.com/svenskafpl. Och stort tack till alla er som är med och stöttar där. Men Glenn-eventet, Fredrik, såg ett tag lite osäkert ut om jag skulle kunna komma med på det. Men det är helt klart nu, så vi blir fulltaliga så länge ingen går och drar på sig någon rejäl sjukdom. Men lördag den 28 oktober så drar vi till Göteborg och har en sån där riktigt fin heldag som vi har haft nu flera säsonger i rad. Och det kommer vara på ett fullsatt Glenn Ullevi. Och hur mycket ser du fram emot det?
Ja, nej, men det är ju 5 av 5 lösgodiskilon alltså. Det är ju ja, men nästan samma liksom pirr och sådär förväntan som man känner inför poddresan. Det här blir ju liksom poddresan at home och det andra är liksom poddresan away. Här blir det ju att samla väldigt mycket folk som tycker om FPL, som tycker om Premier League. Vi ska kolla Chelsea-Brentford tidiga matchen, kanske Arsenal-Sheffield United 16-0-matchen. Och så har vi Wolves-Newcastle där på kvällskvisten. Och så ska vi hinna med lite små överraskningar som vi har förberett. Och det är tävlingar och det är quiz och det är liksom gött snack. Vi ska nog få i oss en och annan öl kanske. Ja, men vi ser så oerhört mycket fram emot det. Och det är ju inte många platser kvar. Våra patrons blir fler och fler. De har redan säkrat upp sina platser i mångt och mycket. Så att, det ser ju så oerhört mycket fram emot det här. Och det ska bli väldigt roligt. Det är alltid roligt att träffa er lyssnare. Snacka FPL liksom live. Vi sitter ju och gör det så här i poddformat. Men det är ju ännu roligare att sitta liksom flera, ett gäng, någon bira. Och det är liksom lite fotboll på tv. Vi ska ha stryktipstävling. Ja, nej, men det är väldigt roligt att vi också ser ut att bli fulltaliga, som sagt. Är du lika taggad som jag eller?
Ja, men verkligen. Jag blev faktiskt intervjuad av lokaltidningen här tidigare idag om vår podd och lite här insamling vi har gjort i Barncancerfonden och sådana saker. Och fick jag frågan liksom vad som är det bästa med podden. Och så är det att jag tycker verkligen om de här. Man har träffat liksom vänner, nya vänner. Du och jag, Fredrik, kände inte varandra innan den här podden startades. Och, ja, men, nu har jag 40-årsfest här på lördag. Du och frugan kommer. Men även liksom vänner som man har träffat nere i Göteborg på de här eventen eller lyssnare som har följt med på våra poddresor och sånt. Jag tycker det är det bästa med podden generellt. Så att jag ser verkligen fram emot det här och som sagt räknar jag med att Göteborg bjuder på regn som alltid när jag kommer till stan. Men vi sitter ju inomhus på en sportbar och behöver inte lämna förrän ja, någon lyssnare ska dra med en till andra lång efter sista matchen och sådär. Så att, ja, det blir fint. Hoppas att vi träffar många av er lyssnare där 28 oktober. Så in och boka. Och ni som redan har bokat, är det så att ni har bokat bord för sex, märker att vi blir bara fyra eller något sådär, se till då att höra av er så att vi kan öppna upp platser till folk som kan komma också.
Precis, så var bokar man det här då?
Ja, men det gör man ju på Glenns hemsida. Så Glenn Ullevi, och så går man in och bokar bord. Antingen, det går vi säkert att ringa dem, men annars är det vanliga webbokningen. Och som sagt, bli inte förvånade om ni lyssnar på det här, går direkt in och försöker boka och så är det fullt. För att det är som sagt bara ströplatser kvar, vet jag. Om det var 20-30 platser kvar. Men ja, som sagt, in och testa, och sen så kan man ju höra av sig lite löpande. Om man verkligen, verkligen vill gå och det är fullt, så kan det ju vara så att det öppnar upp platser lite närmare beroende på avbokningar. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners också innan vi hoppar in i veckans punkter. Och Glenn Sports bara har vi redan varit inne på. Stort tack såklart. Unisport Store. Nu har man inte längre någon poddrabatt där, men det är fortsatt ett jäkligt bra ställe om man vill köpa en fotbollströja eller liknande. Vi har nakata.se, där har man rabatt med koden FBL2315. 15% får ni på ett helt köp där. Superclub, som vi för övrigt ska lotta ut nu här under landslagsuppehållet till våra Patreons, 3 stycken spel. Tack till er, och reducering.se, där vi kör våra andelsspel som, ja men precis som Glenn-eventet, andelarna går åt snabbt. Nu är det landslag på stryktipskupongen, men vi kör väl andelsspel som vanligt, va Fredrik?
Ja, men absolut. Vi hörde ju er inför förra veckan där och öppnade upp för 2 stycken lag. Och nu var det ju en väldigt speciell stryktipsomgång i helgen som var det. Ingen i hela Sverige lyckades pricka 13 rätt, och det är ju väldigt sällan det händer. Jag tror att utdelningen på 12 rätt var 157 000 och 10 rätt gav typ 1 och 6. Så för er som är bevandrade i stryktips, liksom normen, så inser jag att det är 1 och 6 för 10 rätt. Det hör inte till vanligheten, det är typ ingen favorit som vann. Men självklart tar inte vi uppehåll, utan jag tror att det är Stefan kanske som får ge sig på och fixa till ett litet fint reducerat system till helgen där. Nej, men det är jätteroligt att ni är på. Vi släpper dem ju på torsdagskvällarna, där brukar vi släppa lagen så man kan gå in och anmäla sig, köpa en andel, och sen så lämnas det in på lördagen. Så jätteroligt, och kul att höra också att ni är flera som börjar gå in på reducering.se och prova er fram. Det kostar ingenting att prova, och det är ju roligt. Alltså det är så mycket som påminner om att fippla med FPL-laget inför säsongen. Du är in, du sätter en rad som är lite större, en grundrad i struktur som är lite större än vad du brukar tippa. Och sen med den här färgreduceringen, som är det som vi rekommenderar att man börjar med, så bara tar man bort rader som man inte vill betala för. Så genialiskt, och vi har ju fastnat för det här. Så tycker ni att jag ska gå in och prova, så får ni inte riktigt kläm på det, hör av er, skriv till mig direkt på Facebook eller via Twitter, så förklarar jag lite mer, bara liksom utifrån det som vi har fått till oss. Vi har ju proffsen på reducering.se som såklart också finns till hands, men jag öppnar upp min inbox. Det är bara hör av sig om ni vill ha lite tips på hur man kan tänka med reduceringen. Så att det kan vara bra att öva lite här inför landslagsfotbollen till helgen.
Snyggt där. Sista partnern är netshirt.se, där du kan köpa svenska FBL-podden merch. Vi har lite grejer på G info och bredda sortimentet. Jag tror jag stannar där, så får vi återkomma när allting är uppe. Vi har precis godkänt lite korr på de här nya grejerna. Men det blir roliga saker, det kan jag lova. Och på Glenn-eventet kommer vissa av de här grejerna presenteras och finnas. Bra, veckans punkter, Fredrik. Jag tyckte att det vore intressant att kika in i lagstatistiken för de första 4 gameweeksen och se om det är något som förvånar eller någonting vi kan lära oss från de här 4 gameweeksen. Och tänkte faktiskt börja med att kolla på lite expected goals-siffror. Och ni som inte är så mycket för statistik kan antingen välja att bara strunta i det här, eller kanske om man kan lära sig någonting. För jag tycker att det finns lite att utläsa från det här. Och då kollar vi dels på hur expected goals-siffrorna har sett ut för de allra bästa lagen som har presterat bäst i statistiken. Men vi kollar också på vad det har resulterat i faktiska mål och då se hur är differensen. Är det en överleverans? Är det en underleverans? Och det kan ge lite indikationer på om det kanske kan fortsätta eller om det har varit lite flyt. Fredrik, har du någon koll på det? Jag har inte delat det här med dig. Kan du gissa vad det är för lag som har högst XG-siffror efter 4 gameweeks?
Nej, men jag har ju medvetet valt att inte kolla någonting utan bara tänkt liksom att ja, men jag ska jämföra de siffrorna som du presenterar. Jag ikläder mig rollen som lyssnaren som ja, men kanske inte är den som vanligtvis själv går in och kollar på statistik, XG och så vidare. Så, utan kanske mer går ut från the eye test, har sett mycket matcher och då vill jämföra det. Så vad sa du ville börja med? Expected goals?
Ja.
Vilka som har producerat flest expected goals? Då gissar jag att det torde vara, ja, det känns ju riktigt patetiskt att säga Manchester City. Nu hade de ju bara 5 skott där, alla 5 gick i mål. Jag säger att högst XG som lag har Brighton.
Det är en bra gissning. Den är inte rätt. Utan det är Brentford och fina Mbeumo. Har ju förvisso fått 2 straffar. Det väger upp ganska mycket i XG-siffrorna. Brentford har 10,0 i XG på 4 matcher. Det är alltså ett snitt på 2,5 per match. Vilket är oerhört högt. Brentford har gjort 8 mål. Så de underlevererar. Och det är väl, vi kommer komma till Mbeumo lite längre fram. Och det är inte bara straffar och tur, utan Brentford har haft lite oflytt där. Brighton som du gissar på ligger 2. De har XG på 9,0, men de har producerat 12 mål. Så där har vi en viss överleverans. Och så här ska man säga att det finns även en överleverans på ett lag som Manchester City som ja, men är väldigt tätt efter Brighton med 8,9. Brighton hade ju 9,0 och City har gjort 11 mål på de 8,9. Man kan nästan förvänta sig att en spelare som Haaland bland annat då kommer att överprestera sina XG-siffror eftersom att han är en så fantastisk avslutare. Så att lite sånt får man räkna med, men över tid att ett lag som Brighton ska överleverera sina XG-siffror så mycket som de har gjort, ja, det vet jag inte om man riktigt kan lita på. Men då har vi tagit topp 3, det är Brentford, det är Brighton, det är City, och på fjärde plats är det ett lag som verkligen har underpresterat sina XG-siffror, och svaret kanske är i Nikola Jackson. Men Chelsea ligger faktiskt 4 med en XG på 8,4, men endast 5 gjorda mål de första 4 gameweeksen. Och det är egentligen de lag jag hade tänkt prata om. Ja, vad säger du om Chelsea där? Jackson har väl en del i det här. Sen så är det dessutom en bränd straff från Enzo Fernandez som nog väger in lite.
Jo, men precis. Ett par riktigt tydliga där, brända chanser gör ju att det svärtar ner statistiken lite. Speciellt när det är så pass liksom, få omgångar som 4 stycken. Så. Men där får man ju se lite. Tar man sig till lägen? Ja, alltså, tar man sig till lägen så kommer man över sikt att göra mål. Det som jag tänkte med Brighton där, det var ju mycket utifrån, den gissningen kom ju utifrån det spelschemat de har haft. De har ju mött 3 ja, men, sämre lag. Får man väl ändå säga. Och kanske 4 egentligen utifrån att Newcastle gjorde en riktig platsmatch. Och de verkligen ställde ut skorna och inte så mycket mer. Så att, det är ju också en aspekt av vilka lag har man mött. Men ta ett lag som Liverpool som har haft ett lite tuffare schema kanske. Ändå kommit iväg med bra med poäng. Uppenbarligen inte i den absoluta toppen vad det gäller XG. Alltså vad man, hur många förmodade mål man borde ha gjort. Så. Men det är kanske inte så konstigt heller när man har mött lite bättre lag än jämfört med till exempel Brighton.
Är det något annat lag som du är intresserad av gällande XG-siffror och hur man har presterat? Eller ska vi gå vidare i lagstatistiken?
Alltså har du hela listan framför dig så är det ju spännande att höra. Ja, då är det spännande att höra vart ett lag som Newcastle hamnar. Vi kommer att komma lite mer på de olika tillgångarna, men rent XG-mässigt, var landar de?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De ligger lite under halva. De ligger 12 i tabellen. De har en XG-siffra på 6,9 då jämfört med Brentford som är 10,0 som är det bästa då. Och med de 6,93 de har gjort, ska vi se, de har gjort 7 mål. Så att de ligger ungefär där de skulle göra det. Så inte överpresterat eller underpresterat. Det man kan säga gällande liksom överprestering och underprestering, att Everton har underpresterat något enormt. Endast två gjorda mål. De har XG-siffror på 7,28. Så de sticker verkligen, verkligen ut. Åt andra hållet så, ja, men det närmaste vi kan hitta, ja, men vi var inne på det att Brighton är liksom värst av alla där. Men av de som inte har nämnt så är det egentligen West Ham som har gjort 9 mål men har ett XG på 7,1. Så att det är ingen jätteöverleverans för West Ham, men det är ändå en viss överleverans då. Yes, ja, nu ljuger jag ju faktiskt, för det sitter med siffrorna framför mig här bara i en ganska dålig tabell. Spurs har överlevererat. De har gjort 11 mål men har XG-siffra på 7,35. Så där har du en ganska stor differens också.
Spännande.
Yes, det var XG-siffrorna. En annan spännande sak som man kan kika på, det är, hänger ofta ihop med XG, men det är big chances created, alltså liksom stora chanser skapade då. Kan du gissa, vi har en klubb som sticker ut ganska, ganska tydligt där för övriga.
Precis, de är ju kopplade så det är sannolikt någon av dem som låg där uppe. Men jag säger väl att Chelsea borde ligga hyfsat bra till där.
Gör de. 11 skapade stora skapade chanser på de här 4 matcherna. Det är de ensamma med i toppen. Vi har inget lag som har skapat 10. Vi har en drös lag som har skapat 9. Vi har Brighton, Spurs, Brentford, United, Everton, Newcastle. Och vi har faktiskt ett lag som Wolves som har skapat 8.
När kom de?
Mot United skulle jag tro.
Men de har ju heller ingen som gör mål, så det spelar inte så stor roll om man har chanser att skapa.
Nej. Jag tyckte det var kul att spana in på det här. Jag tycker inte att det är riktigt lika intressant som XG-siffrorna. Så att, vi kan väl gå och kolla på motsvarighet till XG fast åt andra hållet. Alltså expected goals conceded. Och då tänker jag att vi ställer det i relation till faktiskt insläppta mål. Lite samma sak egentligen som vi gjorde på XG där det var faktiskt gjorda mål. Och här tänker jag ju det blir lite så här, det värsta du kan tänka dig. Och alltså, vi kollar på de sämsta lagen, de som släpper till alldeles mest chanser. Och FBL-mässigt lag att pinpointa helt enkelt. Jag ställer väl samma fråga här då. Har du någon avancerad gissning? För det är ett lag som sticker ut ganska ordentligt.
Alltså går man bara på the eye test, alltså vad man har sett, så tycker jag att Burnley är de som har känts mest ihåliga. Lite för naiva i sitt sätt att spela och det bara rinner till chanser. Så gissningen blir Burnley med brasklappen att det finns ju ganska många räddningsplanker då. Men det känns som att de har släppt till en hel del.
Det diffar över 5 på expected goals conceded där och Burnley har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lag som har släppt till fler expected goals conceded. Och etta på listan är Fulham och det är 12,1 har de släppt till då chanser. Tuffa matcher absolut, men oavsett, de har släppt in 10 mål så att de har haft lite flyt kan man säga att bara släppa in 10. Men ja, det jag kan säga, mitt eye test säger också att Fulham har lite grejer att fixa till.
Ja, och de har ju ett jätteproblem i att de har ju typ en jättebra spelare, Joao Palhinha. Han har missat 3-4 matcher. Nu senast var han väl till och med i München och skulle liksom, ja, men bara signa pappret. Och så brakar allt ihop. Det blir ingen övergång. Han liksom är helt borta mentalt, får inte spela alls mot City. Och vi såg ju det gick, tänkte jag säga. Det är ju en spelare som Fulham faktiskt, om inte de har honom och nu kan de inte ersätta honom, då kan jag kan inte se hur de ska klara sig kvar.
Nej, ja, de har lite att kämpa med.
det kan vi säga.
Går vi ner ett steg så, som sagt, det skiljer ganska mycket. Fulham hade 12,1. Tvåa på lista är Sheffield United med 9,5. Även de har släppt in färre mål. De har bara släppt in 7 mål. Så att även om de liksom släpper till chanser till höger och vänster så har de haft lite flyt. Eller haft en målvakt som då har överpresterat. Tredjeplatsen är Bournemouth, för även de överpresterar men inte lika mycket. Bournemouth har expected goals conceded siffra på 9,1 med 8 insläppta mål. Och ja, det här är ju lag som vi kanske förväntar oss ska ligga här. Ett lag som jag inte hade förväntat mig, men ja, efter det vi har sett, absolut, men med fint spelschema och så ligger Brighton 4 på den här listan. Vi har varit inne på det tidigare att de har släppt till mycket lägen. De har en expected goals conceded siffra på 8,1 och de har bara släppt in 6 mål, så att här har de kanske haft lite flyt, skulle jag vilja säga. Och det här ska man ju faktiskt ta med, att spelschema spelar in, och Brighton har haft rätt fint spelschema de här första matcherna.
Ja, det är ju ingen Erling Haaland som har försökt göra mål på de där expected goal-chanserna, utan det är ju, ja, men lag av sämre kvalitet helt enkelt de har mött. Och det är väl därför siffrorna ser ut som de gör. Hade de mött bättre gäng med de här expected goal-siffrorna så hade det varit fler insläppta, det är jag rätt övertygad om.
Och ett lag som faktiskt har sämre expected goals conceded än Burnley, som du gissade på, trots de bara spelat 3 matcher. Ja, det har ju Burnley också. Det påverkar ju såklart.
Det påverkar ju såklart. Jävla dum chansning.
Men Luton Town har faktiskt en ännu sämre. De har expected goals conceded siffra på 7,3 med 9 insläppta mål. Burnley, som du var inne på, har 7,0, så de ligger hyfsat nära, men de har släppt in 11 mål då. Så de har släppt in fler mål än vad de egentligen har släppt till chanser.
Men då bara med 3 matcher, så de skulle ju egentligen då utvärderat med en match till i
ja,
sig.
Så är det. Så ser siffrorna ut. Man kan också snabbt när man går in i den här tabellen konstatera att United också släpper till mycket. Men har släppt in ungefär lika många mål som de släpper till. United har släppt in 7 mål redan. Har en expected goals conceded siffra på 7,58. Så att ja, den är ja, den, det är inget vidare, kan man snabbt konstatera. Något lag här som du är mer intresserad av? Jag har även tagit fram en motsvarande lista med expected goals conceded, vilka lag som hittills har gjort det allra bäst och liksom släppt till minst lägen, om du vill kika in där istället.
Ja, men absolut, och vi borde väl hitta ett Manchester City någonstans där uppe i toppen.
Ja, absolut, de är bäst här, har bara släppt in 2 mål och expected goals conceded siffra på 2,7, så man släppt in lite mer än vad de har statistik för, men det ligger ändå i paritet, skulle jag säga. Därefter är de följda utav Arsenal, som har släppt in 4 mål och har en expected goals conceded siffra på 3,7. Så Arsenal försvaret är fortsatt bra, samtidigt så har Arsenal haft bra matcher, vilket man också ska ha med. Både City och Arsenal har haft bra spelschema. Något som lite förvånar mig, det är tredjeplatsen. Chelsea har tredje bäst expected goals conceded siffra. Vi var lite oroliga för deras defensiv. Chelsea har 4,3 expected goals conceded, så det vill säga ungefär ett mål per match. De har släppt in 5 mål. Men som sagt, det är fortfarande, det är inga konstiga liksom differenser här, varken på City, Arsenal eller Chelsea. Inte heller Brentford som ligger 4. De har expected goals conceded siffra på 4,6, släppt in 5 mål. Så att alla de här följer ganska tydligt med, ja, med sina statistiska siffror.
Mm. Ja, men det låter rimligt utifrån hur du presenterar det. Och sen är det ju liksom, ja, nu är det bara 4 matcher. Chelsea gjorde en väldigt bra match i premiären mot Liverpool, som var deras liksom tuffa match. Och kikar man därefter så har ju inte motståndet varit blodigt i form av West Ham, Luton och Forest. Så att, givet att man gjorde en väldigt bra match i premiären, så är det väl kanske inte superförvånande ändå att man ändå har gjort det ganska bra i att inte släppa till liksom förväntade chanser som ska leda till förväntat mål.
Går man in och kikar lite här, vi ska ju prata Newcastle alldeles strax och deras tillgångar, så har Newcastle lite oroande släppt till 7 mål. Däremot så har de bara expected goals conceded siffra på 4,95, och det är med ett oerhört tufft spelschema. Så att det tycker jag är någonting att väga in. Vi kommer prata om det kort. Du var även inne på Aston Villa, ett lag som har sett lite skakigt ut. Och det kan man även se på de här siffrorna, att åt andra hållet. De har släppt in 9 mål men har expected goals conceded på 7,24. Så de skulle inte ha släppt in så mycket mål som de faktiskt har gjort. Men det är fortfarande ganska höga siffror där, så att de släpper till chanser, det gör de. Men där har det också varit ett spelschema som kanske inte har varit optimalt heller för dem. Åt andra hållet då, vilka som har haft lite flyt, så West Ham United etta på den listan. Endast släppt in 4 mål, men skulle då enligt statistiken ha släppt in nästan 7 mål, 6,81. De är där. Vi har även ett Spurs som också bara har släppt in 4 mål, men som borde ha släppt in 6,3 mål. Jag tror att de där 2 målen egentligen var mot United. De skulle ha släppts in. Ja, men så att Liverpool är ungefär samma paritet. Ni har ju bara släppt in 3 mål. Faktiskt, man skulle ha släppt in 2 till drygt enligt siffrorna. Å andra sidan så har väl ni då enligt mig ligans bästa målvakt. Det spelar såklart in när man kollar på såna här siffror också. Precis som att expected goals-siffrorna ska vägas in vad det är för anfallare som får lägena, så är målvaktssituationen rätt avgörande för de här siffrorna också. Och jag skulle tro att när vi summerar säsongen så kommer Liverpool ha ett delta, alltså liksom avståndet mellan statistiken och det faktiska på en minusnivå.
Det låter rimligt med Alisson mellan stolparna.
Yes. Så då kan ni som hatar statistik dra igång igen. Vi kommer komma till lite statistik ändå när vi nu ska in och prata Newcastle-tillgångar. Men anledningen till att vi lägger tid på att prata just ett enskilt lag och dess tillgångar är ju att spelschemat vänder. Fram till faktiskt, ja men typ Game Week 11-12 ser spelschemat riktigt, riktigt fint ut. Och det som man tänker med Newcastle, i alla fall jag, är en oerhört fin defensiv. Speciellt hemmastarkt Newcastle. Men de sagt, orosmålen som kommer upp är att de inte har hållit en enda nolla på de första 4 gameweeksen. Champions League drar igång här snart. Hur mycket kommer det roteras? De har dessutom en tuff lottning i ligacupen som också kommer innebära rotation. Men ska man liksom se på det positiva och varför vi ska kolla här, det är för att schemat tydligt vänder. De första 4 matcherna har varit mot Villa, mot City, Liverpool och Brighton. Och hade någon på förhand sagt att Newcastle skulle möta dem och jag skulle gissa hur många nollor Newcastle skulle hålla, så hade det kanske på sin höjd varit en, men att det nog hade varit favorit att de kanske skulle kunna släppa mål i varje match. Det har de gjort. Jag var inne på det att liksom, trots det tuffa motståndet, de har släppt 7 mål, men expected-siffrorna har varit på 4,95. Och vi kan väl säga det nu, senast mot Brighton så gör väl inte Pope en av sina absolut bästa insatser. De har dessutom endast släppt till 4 stora chanser, vilket är väldigt bra sett till det motstånd som har varit. Så att jag tycker att man kanske inte alls ska vara för orolig för Newcastles försvar sett till de sakerna och sett till spelschema. Men Fredrik, om det är något jag är orolig för, då är det Champions League. Och för att liksom sätta in det här i perspektiv, jag vet inte om du har koll på det, men jag tror att det är många lyssnare som inte har riktigt koll. Man pratar att det blir mycket rotation i och med att Europaspelet kommer igång. Men jag kollade, när är det liksom Champions League-matcher? Och då är det, alltså,
det har jag koll på.
Ja, det är efter Game Week 5, det är efter Game Week 7, det är efter Game Week 9, det är efter Game Week 11, det är efter Game Week 13, efter Game Week 16. Det är Newcastles spelschema. Och ni som har hängt med lite och sett Newcastles grupp vet att det är inga liksom hämtgurkor att åka iväg liksom till liksom långt bort i stan i något lag som liksom precis har börjat spela fotboll. Utan de ska till Paris möta PSG, de ska till Milano och möta semifinalisterna från förra året i AC Milan. De ska till Dortmund och Westfalenstadion. Och det här är såklart fantastiska bortaresor som Newcastle-supporter måste det vara. Och jag kan absolut se Newcastle gå vidare härifrån, för det finns frågetecken kring vart har vi PSG och vart har vi Dortmund och sådär. Men det är ingenting man bara ställer ut skorna och går vidare från gruppen direkt.
Nej, verkligen inte, utan ska de ändå ha chans, får man väl säga, då bör ju de ju ställa upp med sin liksom. De kan inte lufta backlinjen mot PSG, det kommer ju bli liksom. Jag tror inte att Jamal Lascelles liksom, han vevar väl ungefär lika bra mot liksom Fyllhusa på stan som man skulle göra mot gubbarna i PSG liksom. Så att jag tror att ska de ha chans i, och jag tror också att Eddie Howe kommer ju inte att vaska någon CL när de är där för första gången på länge, utan de kommer ju gå all in. Ska det roteras någonting, då kanske det är, ja men, omgång 6 eller 8 eller 10 där efter att någon har dragit på sig en smäll och kanske vilas i ligan helgen efteråt, snarare än att man liksom.
Ja, och med det så säger vi det att Newcastles spelschema vänder. Och där kan man också väga in, men ska vi rotera mot PSG, Milan och Dortmund? Eller ska vi rotera mot Sheffield United, Burnley, Wolves, Crystal Palace? Det är det här spelschemat som väntar i ligan. Jag tror inte på något sätt att Newcastle kommer ställa upp ett rent B-gäng i ligan. Jag tror ligan har högsta prioritet, det måste det vara. Det är väl liksom prioritet att försöka säkerställa att få spela Champions League nästa år. Och det gör man inte genom att plocka hem Champions League. Det är något år för tidigt för Newcastle, skulle jag vilja säga. Även fast ingenting, såklart det är omöjligt, men det känns långt bort. Så att man måste gå och se till att vinna de här ligamatcherna. Men är det någonstans jag kan se rotation, så är det nog snarare i någon sån match att man, ja men, byter ut någon tidigt eller väljer att vila någon enstaka spelare. Det är väl det jag gissar. Jag nämnde även ligacupen. Nu blev de ju lottade mot Manchester City, och den matchen spelade efter Game Week 6. Så hängde ni med där, så är det typ veckomatch, ja men, mest hela tiden. Så att det är inte så mycket vila. Men,
nej, och framförallt så är det ju också så att när vi börjar titta närmare på vilka tillgångar i vilka spelare i Newcastle kan vara intressanta ur ett FPL-perspektiv, ja men då märker vi ganska snabbt att, ja men kanske i min värld, de tre mest intressanta spelarna, de dras ju med väldigt stora frågetecken. Alltså jag tycker att kokar man ner det här, så är det en Kieran Trippier i backlinjen som är, ja men han har ju den högsta nivån överlägset så. Men man har plockat in en Livramento, Trippier blir äldre, han har haft lite skador. Han är ju en sån spelare som man kanske skulle kunna se vilas i Sheffield United-matchen liksom efter en tuff liksom Champions League-holmgång. Och det gör ju mig lite orolig. Du har en Harvey Barnes som har sett spännande ut, som har gjort poäng när han kom in. Men fan, killen får inte starta. Han är ju 4 inhopp av vadå, ish 20 minuter. Det duger inte. Jag tycker att det är märkligt att han inte tar en plats. Och det är en Alexander Isak som har sett lite sådär svaj ut på slutet. Och vad gör Callum Wilson då? Jo, han hoppar in och gör mål mest hela tiden. Och det där känns ju som 50-50 vem av Isak och Wilson som spelar. Det kanske inte är så här superstor kvalitetsskillnad på dem. Det gör att Isak, Barnes, Trippier, alla tre dras med jättestora frågetecken. Jag känner en väldigt stor osäkerhet. Jag vet inte om jag har missat någon uppenbar, men för mig är det de tre tydliga liksom, spelarna som jag har pinpointat sedan tidigare. Och jag känner ju inte liksom, att jag måste slänga mig på någon av dem. Sådär. Jag vet inte hur du känner kring de respektive spelarna.
Nej, jag håller med dig. Du nämner Barnes där. Jag tycker också att han har sett bra ut. Problemet är väl, som vi varit inne på tidigare, att han spelar på mittfältet. Ja. Jag kan inte ge en mittfältsplats till en Newcastle-spelare, även om han i stort sett skulle starta varje match. Och det gör han inte. Och du säger att det är konstigt. Ja, jag kan hålla med. Samtidigt har de investerat enormt mycket pengar i en Gordon, som dessutom gör det bra, tycker jag. Så att det är fullt rimligt. De kommer nog dela på speltid. Och jag tror att alla Newcastle-mittfältare hamnar där. För jag vill ju kolla på de offensiva. Då är det Barnes, det är Gordon, det är Almiron. Ja, de kommer få dela på speltiden helt enkelt. Mm. Och då är jag inte intresserad av att liksom offra en mittfältsplats till någon som ska hålla på och dela på speltid. När jag med för samma peng kan få fantastiska Mbeumo eller en Diaby i Aston Villa eller motsvarande. Där jag inte alls har några betänkligheter kring speltid och dessutom är, ja, men gillar vad jag ser. Mm. Så det gör egentligen att för mig går mittfältarna helt bort i Newcastle. Där har jag noll intresse. Där jag har absolut mest intresse är i försvaret. Och jag hör vad du säger om Trippier och att Livramento har kommit in samtidigt. Uppsidan med Trippier är fin alltså. Mm. Han har kanske inte hotat offensivt på samma sätt som han gjorde förra säsongen. Men med det här spelschemat så är inte det jättekonstigt. Kollar man statistiken, om man nu gillar det, så är det endast Estupinjan som har skapat mer lägen av försvararna första fyra gameweeks. Och då detta trots deras spelschema. Mm. Jag ser uppsidan i Trippier rätt ordentligt, och är det så att man inte har gått på Sala så är det heller inte supersvårt att få till och liksom hitta de här 6,5, och jag gillar den uppsidan. Sen, jag tror att alla kommer liksom vända blicken mot en Newcastle-försvarare i alla fall, och kanske är svaret, om man nu vill attackera Newcastles schema trots risk för rotation, försvaret den bästa vägen att gå, och till och med dubbla upp försvaret. Vi har en Fabian Schär där, vi har en Bottman som nu är skadad men kan vara tillbaka efter landslagsuppehållet, och det ska inte vara så allvarligt i alla fall, så att om inte annat kanske det är inte hela världen om man missar game week 5, för då ska de i alla fall möta Brentford och fantastiska Mbeumo. Men därefter att kunna på de bästa hemmamatcherna dubbla upp i Newcastle-defensiven. Ja, jag hatar det inte att sitta med både Trippier och Kär, eller Trippier och Bottman, eller om man har lite tajtare i defensiven, att både ha Kär och Bottman. Det var ett vinnande koncept förra året. Det kan vara det även i år. Och det är nog det jag lutar mest åt. Hur är det du för rotationen? Och är det till och med så att, nej, jag tror inte jag lockar så mycket av att gå mot Newcastle. Och anledningen till att jag säger försvaret, det är vad vi har varit inne på tidigare. Vart har vi svårt att hitta liksom vettiga alternativ att gå till? Ja, men det är just i försvaret, och då ser vi Newcastle som ganska vettiga att gå till.
Jo, men det är ju verkligen så, utifrån att det är liksom ett inverterat mittfält, utifrån att mittfältet är väldigt trångt. Och ja, det är, vad är det man brukar säga, det är trumpinnar en gymnastiksal i backlinjen. Det finns gott om utrymme, och nej, jag tror att minst en Newcastle-försvarare kommer man vilja sitta på. Ja, den där dubbleringen, ja, alltså det skulle kunna vara någonting, men då är det ju lite risk för rotation då. Och, ja, jag vet inte, Fabian, jag gillar Fabian Schär, tycker att han har ju ett offensivt hot som jag verkligen gillar liksom, för att vara mittback. Och känns som den här ledartypen som verkligen kommer och kanske få mest speltid i hela backlinjen. Det återstår väl att se, men det är ju lite känslan. Han är ju lite av hänföraren där bak. Så att Fabian Schär lockar väl såklart, men som du var inne på det, Kieran Trippier har ju höjden i sig, och nu ska de möta lite sämre, och får han bara spela, ja, då kommer det ju komma fasta situationer, det kommer komma hörner, det kommer komma inlägg från den jävla högerfoten, och så kommer det komma assist och kanske något mål, och så står man där utan honom. Stefan klev ju på honom redan i sitt wildcard, eller hur, och var en riktig överbörd. Och jag tror att det kan ge utdelning, om inte nu. Ja, det skulle kunna ge utdelning direkt efter landslagsuppehållet. Men ja, det finns ju span där helt klart. Och som sagt, du är inne på det. Det är väldigt lätt att kliva dit i backlin.
Mm. Nu pratar jag mittfältare och försvarare. Försvarare är där jag har mest intresse. Men jag kan även på något sätt se mig gå till en av anfallarna, även fast jag tycker att det är lurigt. Vi har sett det hittills, de delar på speltiden, Isak startar, Wilson hoppar in, varje gång han hoppar in gör han mål. Anledningen till att jag säger att det kan vara så, jag kommer gå till någon av de här och då tror jag att det kommer vara Wilson. Det är för att så som jag läser det, så du är inne på det, det skiljer ganska lite mellan dem. Jag tror att i år kommer vi ytterst sällan se Howe spela båda samtidigt. För att du får inte ut det bästa av dem. Och det vi såg då, det var ju att Isak gick ut till vänster. Och där har de så bra folk nu, i och med att Barnes har kommit in, Gordon har gjort det väldigt bra. Jag tror att det kan vara i vissa matcher när de jagar någonting, att båda kastas in. Men väldigt sällan, om ens någon gång, vi kommer se båda liksom i en startuppställning. Det är min gissning. Och då tänker jag så här, jag vet inte, jag är inte världens bästa analytiker på det här, men min liksom amatörmässiga gissning är att Isak passar bättre för de här Europamatcherna än vad Wilson gör och starta. Och då skulle det kunna vara så att det är Isak som får starterna i Europa i huvudsak här när det är tight schema, och att Wilson får starterna i ligan. Och sen så kommer de byta av varandra. Så jag tror det är sällan man kommer få 90 från någon av dem. Men kan jag få 70 minuter från Wilson vecka efter vecka i ligan. På straffar och mot sämre motstånd. Ja, men det lockar faktiskt. Så att, men problemet är väl att man vet inte. Även om vi försöker liksom syna rotationen, så det finns ingenting som säger att ja, Isak, du spelar Europa, Wilson, du spelar ligan. Det troligaste är väl till och med att ja, så spelar starta Isak någon ligamatch i alla fall, och Wilson börjar bänken. Och det finns ju alternativ där uppe på topp. Och då ska jag in i det där och liksom försöka hitta rätt i exakt rotation hela tiden. Ja, jag är rädd för att bli besviken. Just nu känns det som att jag kommer landa. Om jag inte tvingas till andra byten, om jag bara får göra det helt fritt, att sätta upp mig med dubbelt Newcastle-försvar. Trippier kommer vara den ena, jag är ganska säker på. Och sen får vi se lite budgetmässigt och hur man tänker. Är det så att jag, till exempel, jag gillar också Fabian Schär, precis som du nämner. Men är det ändå så att jag kommer bara i utvalda Newcastle-matcher spela dubbla, beroende på hur jag bygger upp den här backlinjen, ja, då kanske jag lockas lite av att gå på en Botman som ändå är prisad 4,5 och 0,5 billigare än Schär.
Nej, men jag delar din analys, om man återgår till Isak Wilson där, att men Isak har ju lite mer flärd, lite bättre bollbehandling, sånt som krävs mot de här riktiga toppspelarna i Europa, och Wilson kanske lite mer brunkare mot ett Sheffield United. Jag ser ju kompatibiliteten, att den lirar lite så. Men vi ska ha med oss också att en Callum Wilson, alltså, gudabenådad avslutar och så, men det är ju glasnudlar till ljumskar. Det är ju liksom gelégrodor till knän. Alltså en korsbandsskada på Callum Wilson, vad står den i? 2,50 på Svenska Spel. Och händer det, ja, men då är ju Isak helt plötsligt mer eller mindre ensam kvalitetsstriker i laget.
Och straffskytt.
Och straffskydd. Och då börjar vi prata någonting. Och då kan man tänka sig, ja, men nu pratar ju du ungefär som om en skada skulle hända. Jo, men jag skulle säga att det finns två spelare som faktiskt går att prata så kring. Och det är Reece James och det är Callum Wilson. För vi vet att det kommer. Ja, men han är ju kanske inte lika mycket ett FPL-alternativ. Jag tänker av de här riktiga liksom FPL-gubbarna som vi gillar att ha och som vi svär oss liksom. Liksom vi bara sliter håret för. Och där känns det verkligen som att vi har en egen liga på Reece James och Callum Wilson. För de har inte underdelar av kroppen som är gjorda för Premier League-spel liksom.
Nej, så är det. Jag tror i alla fall att vi alla kommer bli tvingade att börja kolla mot Newcastle. Och då som sagt kanske enklast i försvaret. Så får vi se hur stor rotationen kommer vara. Nästa punkt är att kolla in hattrick-hjältarna eller hattrick-heroes från Game Week 4. Vi har ju tre stycken. Vi har en Erling Haaland som ingen kanske är direkt förvånad över att han gör hattrick, speciellt inte när han liksom kopierar sin start från förra säsongen med 6 plus 1, varav ett hattrick på de 4 första gameweeksen. Om det ska fortsätta så kan vi förvänta oss ett hattrick här i gameweek 5. Nu är väl inte jag riktigt så inne på att det liksom är upplagt för det, utan mer är en tillfällighet, men att han kommer fortsätta göra mål, ja, det tror jag. Det vi fick bekräftat, som ingen tror jag var direkt tveksam kring, det är att Haaland fortfarande är på straffar trots sin straffmiss som han redan har kommit iväg med här under de första 4 gameweeksen. Ja, Fredrik, jag tycker det finns inte så mycket att säga om Haaland, va?
Nej, mer att liksom ni som på ren pinchi liksom går därifrån vecka ut och vecka in med binden. Ja, här har ni resultatet. Så det är det här ni spelar mot liksom, när ni bettar på den där gröna nollan på roulettebordet. Då det kommer bli rött eller svart de nästa gångerna, det är bara att inse.
Ja, och om det finns lite att säga om Haaland så finns det ju ganska mycket mer att säga om Son i Spurs som kommer iväg med ett hattrick. Och det är väl lite flavor of the month. Om Sterling var det senaste efter sina poäng från Luton, så tror jag många kommer prata Son och tänka på Son. Hur ska jag få in honom? Jag vet inte hur du känner där. Burnley var ju också en match som passade Son som handen i handsken. Burnley är ett lag att pinpointa. 11 insläppta på 3 matcher som sagt. På frågan om Son är han en ny Sterling, det vill säga liksom bara nu med facit i hand, att alltså blankar han nästa, eller är han på riktigt? Nu får han ju kliva upp som nia. Har tidigare varit ute till vänster, och under nya tränaren så har han ju också stannat där ute till vänster lite väl mycket, men nu måste han få fortsätta som nia, va?
Ja, alltså konkurrensen består ju av Richarlison som, ja, förutom att han är ett jävla fuckface, så inte kan göra mål. Ja, alltså det vore ju tjänstefel av Postioglu att inte låta Son fortsätta som någon form av, jag vet inte om vi kan kalla det för falsk, men han är väl mer en djupledslöpande striker snarare.
Som älskar en högt stående backlinje som Burnley spelar med. Ja, det är lite, men det precis. Jag menar att det passar verkligen, liksom matchen passade honom dessutom om man hade fått spela nia. Nu var man ju inte säker på att han skulle få göra det, och då kändes det ganska långt. Jag var inte nära att ta in Son den här gameweeken före Madison som jag valde att gå på.
Nej, men samma här. Jag tycker det finns ett par liksom, pros and cons och där. Så finns det ett par tydliga liksom, fördelar med Son, och så finns det ett par tydliga nackdelar som gör det lite svårare. Fördelarna som jag tycker är det att, ja, men spelschemat säger kommande 5, det ser ganska bra ut för Son. Alltså då Sheffield United hemma som är en bra match, som är ett uselt jävla skräpgäng där han kan komma undan med mål. Och sen i game 8 och 9 så har du Luton och Fulham, men det är 2 lika dåliga skräpgäng. Så då kan man säga, ja, men 6:an och 7:an, där möter de Arsenal borta, Liverpool hemma. Ja, precis, högt stående backlinjer. En sån i löpduell mot en Gio Gomez eller en Gabriel Magalhães. Ja, jag ser ju målen komma, även om Spurs kanske inte nödvändigtvis kommer att gå vinnande ur matcherna. Så att där är ju det väldigt tacksamt med sån att om Spurs är det bättre laget, ja, men då är han striker, han är den som förmodligen kommer att vara inblandad i mycket. Men även i de lite tuffare matcherna så passar ju de honom. Är det någon, de passar ju honom bättre än vad de passar med Madison, till exempel Arsenal och Liverpool och sådär.
Ja, jag var ju inne på det på Bruno, att Bruno faller lite djupare i de här tuffa matcherna. Jag kan tänka mig, nu vet jag inte, men att Madison kan få lite motsvarande roll, att han är lite längre från målen vad han är när han möter Arsenal borta, när han möter Sheffield United hemma, om vi pratar game week 5 och 6. Sen som sagt, jag gillar mitt val med Madison, men jag har lägre förväntningar här i, ja, exempelvis game week 6 borta mot Arsenal än vad jag har haft på de här matcherna som har varit.
Ja, och då blir ju liksom det, alltså, om det var mycket positivt därför, men varför man ska ta in Son, ja, men det negativa blir ju att, men du har gjort det, jag har gjort det, det är många som har valt att kliva till Madison, och det känner man ju sig väldigt nöjd med liksom. Han framstår ju ännu mer som det här ypperliga FPL-valet. Går att dubbla, vi har varit inne på, vi tjatar oss liksom, jag är nästan trötta om att det är så trångt på mittfältet. Ja, har du plats för två Spurs-spelare? Det är frågan. Det, svaret på den frågan kan vara ja om du har både Madison och Son och får en riktig utdelning. Men det krävs ju sina cojones att liksom dubbla Spurs mittfältet mot, men mot först mot Arsenal och sen mot Liverpool. Kommer du liksom med fyra blanks på de två gameweeksen? Det kan bli kostsamt.
Jag tror väl det att det kanske snarare är att kliva på lite senare. Man missar förvisso Sheffield United hemma i Gameweek 5. Men sen, vi pratar om Luton i Gameweek 8, men det är fulla med Gameweek 9. Dessutom Gameweek 8. Nu har vi pratat, det är ju verkligen att gå händelserna i förväg här. Men vi har pratat om Haaland som permakapten. Men i Gameweek 8 så har Haaland Arsenal borta. Samtidigt som då Son har Luton borta. Då blir det ju faktiskt en fråga ändå, tycker jag. Och där kan vi ha en riktig kaptensdiskussion, vilket vi såklart kommer ha inför podden, inför Game Week 8. Men då helt plötsligt tycker jag att det finns verkligen ett case att argumentera. Och är det så att man sitter med Madison? Jag vet inte hur du känner, men jag är inte bekväm på samma sätt att bindla Madison. Men om Son nu fortsätter få spela nia hela vägen fram här till Game Week 8, gör det bra i de här matcherna, ja, då tycker jag absolut att det finns ett argument. Det ska bli intressant att se när vi kommer till Game Week 8, för det kommer vara en sån där omgång där binden kanske spretar lite grann. Vissa kanske väljer att gå till United, har hemma match på Old Trafford, möter Brentford. Brentford är ju ett bra lag, men som sagt, jag kan se att folk går ifrån Haaland i Game Week 8.
Synd att Spurs har tidiga matcher där mot Luton borta. Man har gärna sett en kvällsmatch på Kenilworth Road. Men ja, jag håller med om att det kittlar ju lite i en kaptens nerv som har varit rätt stendöd annars. Att vi kanske kan börja liksom, ja, men även vi som är ganska konservativa med binden, blicka lite någon annanstans. Det är inte så många omgångar på en hel säsong, förutsatt att Haaland är helt som vi kan göra det. Nej, men i Game Week 8 tar vi lite span på, och som du sa där, kan man tänka sig att liksom avstå eventuella poäng för sån här i kommande Game Week när man ska möta Sheffield United hemma. Det kan ju bli överkörning deluxe. Men nej, men då kanske Arsenal och Liverpool matcherna får vara lite prövoperiod och utvärdera och se, så att han inte, risken är att han backar ur och sätter ut sån mer på kanten för att han vill ha en target spelare och kunna låsa fast bollen på mer som nummer 9. Det är väl det jag är lite rädd för, att han vill ha en stor, tung liksom bollmottagare. För det är ju inte Jungminsson. Han är ju mer en som löper liksom i djupet. Jag kanske inte ser mig själv byta in sån här till Game Week 5. Men alltså, jag förstår ju de som spelar lite mer aggressivt och verkligen jagar nu. Att Sheffield United hemma det är en fin match.
Jag kommer ändå inte gå dit till Game Week 5. Det kan jag redan nu garantera. Och dels handlar det om att jag ska byta ut någon av mina mittfältare, vilket jag inte är speciellt intresserad av när man kollar på spelschema. Dessutom så tror jag tycker Burnley, jag var inne på det, passar någon perfekt hög backlinje. Sheffield United, nykomling även de, helt annan nykomling. Här är det liksom borta mot Spurs. Det är minska alla ytor mellan backlinje och målvakt. Och kanske inte riktigt en sån match på samma sätt. Kan han komma iväg med poäng? Absolut. Ser han göra hattrick i den matchen? Nej, det gör jag inte. Men jag tror han kommer stanna som nia. En av anledningarna är också att vi såg nyförvärvet Solomon superfin ute till vänster. Nu har de även värvat in Brennan Johnson in i laget. Jag vet inte, han har ju mycket dragits ut mot högerkanten, så kanske mer konkurrens för Kulusevski. Men han kan nog spela på flera positioner där uppe. Och kollar man på siffror, så som centralt versus kant, den tydligaste siffran som jag tyckte var ganska bra, nu är det bara liksom en match vi har att gå på från centralt under de här första fyra gameweeksen, men då kollar man minuter mellan hans lägen han kommer till, så är de i matchen mot Burnley när han spelar centralt 14,2 minuter, och när han har spelat på kanten de övriga tre matcherna har det gått över 50 minuter mellan hans lägen. Det talar ett ganska tydligt språk. Förvisso ska man väga in att det var Burnley, men... Mm. De som dock kollar på att byta innan till Game Week 5 ska säga så att nu är det landslagsuppehåll. Men Sydkorea spelar båda sina matcher i Europa och faktiskt även på de brittiska öarna. De kommer spela i Wales och de kommer spela in på St. James's uppe i Newcastle. Så att han ska inte ut och liksom bli jetlaggad och komma tillbaka sent och sådär. Så det kan man i alla fall släppa. När vi ändå är inne och talar om de brittiska öarna så har vi en Ferguson i Brighton som... kommer iväg med tre kassar och ja, men Rooney-liknelsen finns där tycker jag. En spelare jag verkligen gillar och skulle gärna ha till United. Det är väl liksom nästa miljardförsäljning för Brighton om vi ska försöka blicka fram i spåkulan. Och vi skårar till Chelsea, Fredrik.
Ja, det känns ju väldigt Chelsea-kompatibelt att trycka iväg 2 miljarder från honom här i januari-fönstret.
2 miljarder också.
Ja, nej, men det är ju nästan löjeväckande. Nej, men såklart en jättetalang, 18 bast. Christian Vieri var De Serbis egna jämförelse. Du säger Rooney och vi har hört andra storstjärnor. Nej, men det är jättetalang såklart. Har ju lite flyt med målen, studsar lite rätt och sådär. Men han kommer väl få mer och mer speltid och kan ju mycket väl bli ett alternativ. Och det ska ju mycket till för man ska fan spela en Danny Welbeck före. Det känns ju som ett jävla skämt. Liksom. Ursäkta, men lite så känns det. Så vi får väl se. Sen vet jag inte hur väl han håller för att spela vecka ut och vecka in. Om man har den fysiken. Han är ju... alltså stor och stark, men när man är stor så får man ju också en belastning på ja, men leder och knän och allt möjligt. Och han har ju inte spelat liksom säsong ut, säsong in. Han är ju så pass ung att det är ju helt omöjligt. Och där ligger ju lite osäkerhet. Kommer han då att vilas var fjärde, var femte match och sådär? Det känns ju lite sitt sådär. Liksom. Och han är också en anfallare i en ganska svår prisklass, 6 miljoner. Duger han som andra striker bredvid Haaland? Ja, kanske om vi ser att han gör den där platsen till sin. Annars är han ju risken att han blir den här tredje anfallaren, ganska dyr första kvistspelare. Och det är risken att du blir fast med poäng på bänken. Du vet inte riktigt om du ska spela honom eller inte. För också en spelare som är väldigt svår och se när kommer han göra poäng. Så att jag tycker att det är en väldigt svår FPL-spelare än så länge innan han är liksom den här talismanen för Brighton. För det är han ju faktiskt inte än. Så att, wait and see. Nu drog han väl på sig någon skada här och har väl inte gjort sin premiär för Irland kanske.
Han har gjort matcher för Irland redan. Men jag tror att det finns något reglement som säger att han ändå skulle kunna byta till England. Men han var väldigt tydlig, han fick frågan i en intervju att då stryper farsan mig. Så att, och det är liksom Irland, England, nej alltså jag kan inte se den komma faktiskt. Nej. Det tror jag, det vattnas kanske i munnen på engelsmännen, men det kommer inte hända. Och dessutom ska då in och konkurrera med Kane där, eller ska han liksom vara storstjärnan i Irland, nej. Det tror jag inte. Det största argumentet emot Ferguson, du är inne på det lite grann där, om man ska ha en som andra eller tredje anfallare. Klart man kan ha en som tredje anfallare och spela en 3-4-3, men vi har varit inne på det tidigare, hur trångt det är de mittfältsplatserna. Så att, nej, för mig lurigt, och den stora anledningen till det stavas De Serbi. Europaspelet börjar, vi var inne på det med Newcastle, kommer samma med Brighton och De Serbi. Ja, men han, där har jag liksom inga betänkligheter alls. Där kommer det roteras hej vilt. Alltså. Så det skulle inte bli förvånande om materialen hoppar in i någon match. Liksom. Dessutom lite tuffare schema som kommer. Så att, jag stannar därifrån, njuter av att se honom spela fotboll. Men han kommer inte vara med i Silver Diggers. Inte just nu i alla fall. Jag smyger in. Det är ingen kille som gör något hattrick. Men jag bara tycker att vi måste nämna Archer. Han gör 1+1, gör han. Och som en 4,5 anfallare så är det ju, om vi pratar att Ferguson då var kanske inte en kille man vill liksom lägga som tredje anfallare. Nu har vi en 4,5 startande anfallare och den platsen är hans. kan vi nog lugnt konstatera efter den här premiären i Sheffield United-tröjan. Och jag tror så här, alla som drar wildcard kommer ha han som sin tredje anfallare om man nu spelar en 3-5-2 som jag tror att de allra flesta kommer göra. Och det är ju jäkligt vettigt. Och där är ju till och med så att jag tror att vissa kommer lockas av att starta honom när Sheffield har ett lite bättre match någon vecka, och kanske någon på mittfältet har en lite tuffare match, eller kanske ens andra forward.
Mm. Om inte annat så den här perfekta första kvistspelaren, ja, då. Du bänkar inte så mycket pengar, och visst det kan komma poäng där, men det är lite lag. Det är inte så att du sitter och liksom gömmer dig bakom soffan när Sheffield United spelar, men det känns ändå ganska tryggt om du skulle åka på en oväntad rotation eller så att han kommer in. Har ju potential att bli liksom verkligen blomma ut i Sheffield United, och när konkurrensen består av så här övervärderade gamla häckenanfallare, ja, men då finns det ju goda möjligheter att behålla platsen i startelvan.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag vet inte vad du säger, men Archer på straffar Sheffield United.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Oj, ja, det låter ju inte helt orimligt. Jag ska erkänna att kollen på deras liksom fasta är ju kanske inte så bra som den borde vara om man hade gjort en läxa rejält. Men vad skulle det kunna vara däremot egentligen? Alltså?
Nej, alltså jag tror att han tar dem.
Ja, det är väl McBurnie om han är på plan samtidigt kanske.
Ja, Norwood skulle ta ju en del fasta, så har ju en bra fot. Mm. Men jag tror att Archer har tagit en hel del straffar i ungdomslandslaget.
Mm. Låter rimligt också, en striker är ganska vanligt. Mm. De är säkert inte jätteledsna över att han kommer igång och med lite målskytte, och det är klart att han har ganska goda möjligheter till.
Och kan hitta en straffskytt för 4,5 som 4,5 anfallare. Det är ju väldigt svårt att förutse när de ska få straffa. Han kommer ju med sitta på bänken, men jag gillar det. Jag är till och med beredd att byta ut en icke-spelande Sims uppe på topp som jag varit så nöjd med.
Ja, men det är en aspekt av många, och som de säger, för de som drar wildcard så är det ju no-brainer att plocka in.
En punkt som vi ska vara lite kortfattade på, men som jag bara kände att måste vara med, det är Mbeumo. Det har varit lite snack här om att han har haft tur i inledningen, och jag tror jag har varit ganska tydlig i det här. Jag har suttit med han sen Game Week 1, oerhört nöjd att jag gick dit, och han var liksom i mitt bygge nästan hela tiden. Jag förstår vad folk säger. Han gör mål i 93 minuten nu här senare. Jag vet inte, har du sett den vändningen?
Ja, det är apropå Neymar. Liksom.
Det är inget drömförsvarsspel på något sätt. Nej, det är inte det jag säger. Men det är fortfarande jäkligt bra gjort. Sen är det grejer kvar att göra, och man kan inte göra bättre än vad han gör. Och något du får med Mbeumo, vi har pratat om det tidigare, att han tar Tonys plats nu centralt. Vi har sett ganska ofta när de spelar den här fyrbackslinjen att de inte kör med wingbacks, att han kommer ut på ena kanten. Men vissa byts ut vecka efter vecka. Mbeumo blir kvar och får de här enkla tap-insmålen, och då är han central. Och ja, det är ingen tillfällighet skulle jag vilja säga. Dessutom, som sagt, just kopplat till det här att det är flyt och sånt, Han leder expected goal involvement av alla i hela ligan. Och då, när folk kommer med argumentet emot där att han, ja, men han får två straffar, det är klart han gör det. Han leder alltså non penalty XGI också. Det vill säga om du tar bort straffarna. Så då har han, tar man bort straffarna så har han en non penalty expected goal involvement på 3,44. Han har gjort 2 plus 0. Det betyder alltså att han underpresterar 1,44 i sitt delta. Jag vet inte. Jag ser Stefan övergav honom i sitt wildcard. Det är svårt att liksom racka ner på hans mittfält. I förra podden så gick vi igenom wildcardet. Och som sagt, mittfältet ser spännande ut. Men det är ju också att överge spelare som har potential att leverera. Och kan man hitta bättre värde i en spelare? Det är inte för sent att hoppa på en Mbeumo. Och ni som sitter med honom, alltså byta ut honom. Det är om man skadar sig. Annars är det liksom noll anledning till det här. Det här är inte en prioriterad transfer. Det kan inte vara det för någon. Eller vart är du, Fredrik?
Nej, men jag är ju i att det här är min största rank killer. Det största misstaget jag har begått efter 4 gameweeks är att jag inte haft en Mbeumo i laget. Och jag var ju, stod ju, alltså Mandy som skulle in istället för Ödegård, det var liksom givet. Och sen var det en Mbeumo eller Sterling, så valde man att gå på Sterling. Det är vad det är. Jag kommer att fortsätta den här kräftgången. Vi lutar åt att inte plocka in honom nu i gameweek 5. Och det har egentligen enbart att göra med matchen, att det är Newcastle borta. Och jag, när någon liten förhoppning om att han kanske åtminstone ska blanka nu. En match i alla fall. Men det är klart att Game Week 6, Everton hemma. Sopiga jävla skräp Everton. Och sen efter det Forest liksom. Och så United, Burnley. Ja, nej, jag kommer inte att våga sitta utan honom från Game Week 6. Om man inte drar något korsband eller någonting. För att, jag håller med dig. Att det, ja, han har ju... Han har gått och blivit väldigt, väldigt mycket bättre. Han var ju en bra fotbollsspelare förra säsongen. Men det fanns ju en del frågetecken inför säsongen. Vad händer när Tony försvinner? Och det som hände är att Mbeumo har klivit fram. Och det är bara att lyfta på hatten till er som har haft honom hela tiden. Och kanske borde jag krypa till korset redan nu här tills han ska till St. James's. För han smäller väl in 2 plus 1 eller någonting. Men till Game Week 6 då ska han och jag lösa biljett till det tåget. Även om det har börjat rulla för länge sedan.
Jag skulle säga att det är väldigt ovanligt att en spelare som är så lättillgänglig i pris. Och har fina underliggande siffror. Tar straffar, tar övriga fasta situationer och är en talisman i sin klubb. Att inte fler byter innan efter de här 4 gameweeksen och fortsatt bra schema. Han ägs alltså av 26,8%. Och det är ganska lite ändå skulle jag säga, sett till vad som hänt. Och anledningen är ju såklart att det finns så många andra bra mittfältare. Jag tror att många blev räddade lite utav att Mitoma kom iväg med de här poängen. För det var nog många som stod där och valde. Du var ju på Mitoma som din 6,5 mittfältare. Och han presterar ju bra. Kollar man liksom vad som skiljer dem emellan i poäng så är det ju inte speciellt mycket. Nu har du bytt ut Mitoma. Är det så att man sitter kvar med Mitoma nu? Europaspel ska dra igång. De värvar in Ansu Fati till Brighton som kan spela på hans position. Jag tycker att det här är ett perfekt byte att bara kliva över. Och jag ska egentligen inte hålla det här brandtalet, för jag är oerhört nöjd att sitta där och få så mycket fans poäng som jag får idag. Men jag kan liksom inte låta bli och nämna honom när folk håller på och pratar ner honom och säger att vem ska jag byta Mbeumo mot, och han har bara flyt, han får liksom tapp in mål och han får sina straffar. Nej, jag sitter där och kollar på hans statistik, kollar liksom, ja, men oavsett om det är statistik eller eye test, Fredrik, man gillar honom.
Jag förstår att man gillar honom när man har han i bygget och man är livrädd att titta in på Forza-appen som jag kör istället för LiveScore varje gång det blinkar till att det har blivit mål för Brentford.
Bra, jag ska släppa en Mbeumo där. Han har ju varit i Brentford ett tag nu. För nu ska vi prata transferfönstret. Och det hände ju en hel del här liksom på slutet av transferfönstret. Jag sitter i lite målvaktsbekymmer. Bland annat det som liksom inte var någon direkt hemlighet. Men Dean Henderson från United till Crystal Palace. Vi såg att Johnston stod mellan stolparna här mot Wolves i Game Week 4. Släppte dock 2 mål mot Wolves. Det gillar jag inte. Jag tror fortsatt att liksom Johnston kanske har den där platsen och kommer in. Kanske inte jag någon målvaktsbyte till Game Week 5. Men det är ju också kopplat till att Forrest tar in Benficas målvakt. Vill du ge dig på uttala namnet?
Jag överlåter det till dig.
Ja, Flashodimos, något sånt. Jag tror att de var ute och sa det. He will add real competition to our goalkeeping department. Tror jag var uttalandet från någon chef scout eller någon sportslig direktör där i Forest. Och det ska han såklart göra. Jag tror samma där, att det är inte självklart att Matt Turner nu liksom är andra målis. Men det kommer vara liksom någon dålig insats så där ska man tappa platsen. Och det gäller nog båda. Ställ till det lite för mig. När vi ändå pratar Palace så gjorde de ju även en värvning i holding från Arsenal till Palace. Jag vet inte vad du säger. Reserv till Andersen och Guay. Eller ska han in och spela direkt?
Nej, men jag tänker att de flesta kanske har gått på Andersen ändå. Utan att det finns ett lite större offensivt hot där. Och honom ska han ju inte peta. Även om Guay har gjorde någon landslagsdebut under förra säsongen. Så Andersen kan jag inte se. De ledaregenskaperna, de kommer ett ganska i övrigt ganska blekt Crystal Palace att behöva. Ingen jättebred trupp, alltså lite oroad för. Nu brukar ju Roy få ihop det där. Det finns som sagt en del räddningsplankor, men par skador där, då ser det ganska så tunt ut. Så att nej, jag tror att det är för att in och säkra upp. Så att det är nog inget som borde störa för den som har gått på till exempel Andersen.
Nej, vad tror du om målvakterna där som jag pratade om då? Både Dean Henderson och även i Forest där, vem?
Ja, alltså jag skulle vara orolig som Johnston-ägare. Där tror jag att Dean Henderson som är prövad i ligan, som visserligen har varit skadad, det är lite oklar fysisk status på honom, men där tror jag att det är bara liksom ett målvaktsbyte waiting to happen. Den här Odysseas, om vi håller oss till förnamnet, ja, det är klart att han stått i Benfica, det är en bra målvakt. Kliver han direkt in för Turner? Ja. Kanske inte. Där känns det mer 50-50 att det kanske Turner får någon mer match. Men jag hade varit orolig som Johnston-ägare helt klart. För att Henderson är ju en bättre målvakt.
Vi är redan inne på Forest. Och Forest being Forest.
Jajamän, absolut.
Hängde du med där på deadline day i allt som hände eller? Du såg väl i alla fall att Origi.
Corner taken quickly. Ja, nej, men det är klart att Divock Origi ska tillbaka. Och för 5,0. Ja, nu har vi ju en arch.
Nu åker Aouni ut på bänken.
Nej, men det gör han ju såklart inte. Mycket, mycket Liverpool-koppling där nu. Men det är ju underbart att se en Divock Origi tillbaka såklart. Men vi är en bit ifrån att han ska vara ett FPL-alternativ för 5,0. Speciellt då som du var inne på när Archer finns. Så, du sa det ju så bra. Forest being Forest och... Ja, jag vet inte, får vi in en spelande 4,0-back i Nuno Tavares eller?
Ja, skulle kunna vara. Han kommer väl konkurrera i huvudsak med Ola Aina om vänster wingback-rollen. Och jag vet inte, det känns ganska öppet. Jag tror det... Jag behöver inte stressa för att få in 4,0-försvararen från Forest. Jag tror att vi får se lite. Det är inte självklart att han tar startplatsen där. Men skulle kunna jag. Oavsett nu om, får vi se, jag hoppas att Turner håller den där platsen. Jag planerar att starta honom i Game Week 5 i mitt busslag. Och de värvar ju in 2 centrala mittfältare i Ibrahim Sangaré från PSV och Dominguez från Bologna. En argentinsk landslagsmittfältare som, ja, alla som vet, liksom argentinare, benhård jäkel som bör stärka Forest defensiv. Det är inga FPL-alternativ, men jag tror att det kan stärka Forest defensiv. Jag tycker att Forest har inlett över förväntan och kan ställa till det för ganska många lag säkert. Så att det följer väl jag. Sen tog de med även in Hudson-Odoi från Chelsea. Och det är ju en jäkla fin spelare i grunden skulle jag säga. Jag vet inte, det blir lite konkurrens för Elanga. Elanga har ju gjort det fantastiskt bra. Men har ju fått agera inhoppare. Får vi se. Just nu känns det som att Elanga borde ligga rätt högt upp i rangordningen. Men Hudson-Odoi, det är en bra fotbollsspelare.
Ja, och även om vi tjatar om att det är trångt mittfältet just nu så kan ju saker och ting förändras med skador och rotation och sådär. Och är det så att Hudson-Odoi eller Elanga växer ut till någon typ av talisman i Forest, då Forest gör det ganska bra. Men då är ju Hudson-Odoi 4,9, Elanga 5,0. Låt säga att under säsongen utkristalliserar sig flera bra anfallsalternativ så att man kanske vill gå över mer mot en 3-4-3. Då skulle det kunna vara en optimal femtefältare att sitta med. I många fall kanske på första kvisten och ibland spela kanske sådär. Mm. Så att någonting att hålla lite span på, och kanske inte nu här till Game Week 5, men definitivt någonting att ha med sig när vi, och jag håller med dig, Forest ser ju, jag har väldigt svårt att se att de ryker i år, och ganska bra truppbredd här också, det har de ju alltid när de är uppe, men det gör ju också att de är lite mer liksom immuna mot skador jämfört som jag var inne på med Palace eller något av de andra lagen som ser lite tunnare ut.
Och kan jag säga det, jag kommer gå in på ganska många spelare här, så att om man inte är superintresserad av det här så kan man ju spola vidare och komma till lyssnarfrågorna, men vi kommer gå igenom det som hände ganska nära deadline, och sen så efter det kommer vi även prata spelarna som kom här i somras och kanske har spelat en del mellan Game Week 1 och 4 och prata lite kring dem när vi har lite mer kött på benen. Men vi fortsätter just nu med att gå vidare, och när vi ändå är på Forest så skeppar de ändå iväg, eller skeppar iväg. De blev av med Brennan Johnson. Priset 5,9. Går till Spurs. Ett Spurs som har inlett offensivt pickt. Och han värvas för 47 miljoner pund. Dyrare än James Maddison då bland annat. Jag vet inte vad tanken är. Jag ser inte riktigt honom kliva in och peta riktigt någon. Kan väl spela egentligen på alla roller där fram. Har väl utgått ganska mycket från höger där Kulusevski spelar. Men jag tycker Kulusevski gör det bra.
Jag är ju orolig för Kulans speltid. Jag tror inte att Brian Johnson kommer för de här pengarna och ska sitta bänk vecka ut vecka in. Jag tror att Brennan Johnson kanske är tänkt så. Och jag tror att han kommer att ha spelat mer än vad Kulusevski har gjort när vi summerar säsongen. Om båda är hela. Så där skulle jag vara orolig om man har klivit in på Kulusevski eller hade de tankarna. Brennan Johnson är ju lite svårdefinierad och i min värld en spelare som han är lite hämtad ur någon form av så här 25 år för sent. I min värld så är det en optimal liksom second striker nummer 10 i ett 4-4-2, så här som länkspelare med man har stor och liten i anfallet. Jag kan se honom tillsammans med Michael Owen i slutet av 90-talet i ett Liverpool till exempel. Men de dagarna är ju förbi, och det ska bli spännande att se hur han ska passas in i det här Spurs. För där man såg, liksom, du var inne på en James Maddison som kom billigare, där fanns det ju en så oerhört tydlig roll för honom att bara kliva in i och bara fortsätta vara sig själv. Den är lite mer otydlig för Johnson, men det finns ju potential. Vi såg att han har ju lite målnäsa, det såg vi Forest. Så att jag är inte helt främmande för att man kommer att testa honom i en nummer 9-roll också i vissa matcher. Vi är inne på det där i lite tuffare motstånd. Han är ju mer av en target-spelare än vad till exempel Son är, och kan låsa fast bollen på ett annat sätt. Så att lite wait and see såklart. Men det är att han står som mittfältare. Han har nästan varit bättre att han har stått som anfallare.
Verkligen. Apropå mittfältare så är det ju kanske de två utav de mest spännande värvningarna på mittfältet. Och FBL Högkvarteret gjorde det enkelt för sig. Vi prisar om 6,5 som vi har gjort med många andra. Jag pratar om Ansu Fati från Barca till Brighton och Kudos från Ajax till West Ham. Båda är prisade 6,5. Många av de här som kom in här precis i slutet har inte fått prisen, men just de här har fått det. Ansu Fati, ja, det är ju en jäkla spännande spelare, och jag tror att hade man sagt till någon Brighton-supporter att de skulle värva honom Fast man skulle ha sagt det här för något år sedan så hade det låtit helt uppåt väggarna. Har ju spelat mest ute på vänsterkanten där annars Mitoma har liksom hållit sin plats i Brighton. Men kan såklart även spela centralt. Men det ger ändå alternativ och jag kan se, jag hade i alla fall varit orolig som Mitoma-ägare, att det kan stjäla speltid från honom.
Ja, men verkligen. Och du nämner att han kan spela centralt. Det kan han ju. Frågan är bara, kan han göra det i Premier League? Hans främsta styrka är väl kanske inte styrkan. Det är ju inte liksom, han är ju inte Dan Burn i storlek direkt. Och ska han ta för sig in i mitten? Det kommer smälla ganska rejält. Jag tror att man kommer att börja matcha in honom på kanten. Och som sagt, Europaspelet kommer. Vi vet att Serbi älskar att rotera. Mm. Så att, nej. Wait and see, men det är ju varningsflagg deluxe för den som sitter kvar på Mitoma.
Mm. Ja, jag tycker verkligen det. Kudos då, han ryktades ju till Brighton också och var ju lite till höger och vänster till en jäkla massa lag. Fick ju ett kortare inhopp, fick han en minut mot Luton i Game Week 4, jag tror det. Ja. Så han har fått sin första poäng. Men det är ju en erkänt skicklig fotbollsspelare. Det är dock perfekt läge här med tufft schema. Det är City nu i Game Week 5 följt ut av Liverpool och sådär. Att vänta och se lite vad West Ham tar vägen. Men de har ju gjort det ganska bra. Och kommer Kudos in i det där så får man väl se. Men det är samma där. Alltså som mittfältare, det kommer vara tufft. Är det någon mittfältare som man har kikat mot, så kanske det är Bowen i West Ham. Men även Ward-Prowse ska väl nämnas där. Som dessutom är billigare. Så att, ja, vi får se. Men en spännande värvning till West Ham.
Ja, verkligen. Sen börjar man ju undra lite. Gjorde de den värvningen utifrån att Paquetá skulle till City? För att det är ju två... Alltså, jag är ju svårt att se att han kan spela Paquetá och Kudus en hel match tillsammans. Alltså,
det är om Kudus går nia.
Ja, det skulle vara det då i och för sig istället för en Antonio. Och då kan det ju bli intressant, out of position liksom så. Men i övrigt så tycker jag att de påminner ganska mycket om varandra rent spelstilsmässigt. Och även om man kliver fram och de kommer att operera mycket samma ytor. Ja, vi får se. West Ham är ju ett sånt där lag som tenderar att ha en hel del spelare som är intressanta FPL-mässigt. Jag vet inte riktigt på hur de lyckas med det, men det är ju spännande. Vissa lag bara liksom, alltså de är så dötrista rent FPL-mässigt. Ta ett lag som Wolverhampton som har noll och fan inget intresse. Och så har du West Ham som är... Fanns stundtals lika sopiga egentligen. Men på något sätt finns den här FPL-flärden kring många av deras spelare. Det gör ju att det är ett mycket roligare FPL-lag tycker jag.
Mm. Absolut. Jag tänker att vi går till Sheffield United. Vi har redan pratat Archer. Så att han kan väl lämna lite. Men det är ju en sån där möjliggörare som är prisad 4,5. De löser ju också McAtee från Manchester City. Som är mittfältare. Så svårt. Men om man nu gillar att gå på 3-4-3, skulle McAtee kunna vara kanske den bästa femte mittfältaren i spelet. Vi har tidigare sett folk prata om Nakamba som liksom en defensiv mittfältare som inte har någon chans till några FPL-poäng förutom liksom att han får speltid. McAtee har sjunkit i pris, kostar 4,4 FPL, var i Sheffield United på lån förra säsongen och gjorde det väldigt bra. Offensiv spelare. Är det så att man växlar över till 3-4-3 till exempel? Ja, McAtee, Sheffield United. Jag skulle säga att det kanske kan vara den mest intressanta femte mittfältaren då.
Skulle mycket väl kunna bli i alla fall. Någon att hålla span på, helt klart.
Annars då, en övergång som förvånar mig oerhört mycket. Cole Palmer från Manchester City till Chelsea för 40 miljoner pund. Prisad 4,9 för att han spelar i City såklart. Och där man liksom knappt skulle kunna se en få speltid. Å andra sidan så såg det ut som att han skulle få en del speltid av Pep i år. Och därför blev jag förvånad att han släpptes. Men det är väl pengarna som lockar. Och kan spela ytter, kan spela tia. Och ja, alltså... Ja, jag har inte som omöjligt att Cole Palmer kommer starta starta en hel del matcher i Chelsea och i alla fall få en hel del inhopp.
Ja, Chelsea behövde ju verkligen en offensiv mittfältare. Nej, skämt åsido. Det är ju helt oförklarligt för man kan lägga de här pengarna liksom på. Mm. Men det är väl för att en Kunko gick sönder då. Och ja, man fick lite panik. Det måste väl ha med det att göra. Men jag delar uppfattningen att det var förvånande att Pep och kompani släppte honom. Då kan man ju inte ha trott på honom så mycket som vi trodde att de trodde på honom. Ja, som sagt, han har ju lite att konkurrera med på det offensiva mittfältet. Och det gör ju också att det blir ett jävla getingbo rent FPL-mässigt. Så att vi tar väl ett par game weeks till och ser vem det är som... Ja, jag sitter ju redan med Sterling, liksom, men han kan ju bli en kanon. Och som sagt, 4,9, det gör ju att det är liksom en pant som det är inte... Det kostar ju inte så mycket att gå på. Det kostar det att du tar upp en mittfältsplats.
Mm. Jag tänker att han skulle kunna ta en roll ut till vänster. Sterling kommer han ju inte peta. Man skulle kunna ta en roll ut till vänster. Där vi har sett Chilwell spela faktiskt en del. Och Chilwell får gå ner i banan lite. Han kommer fortsätta vara offensiv. Så jag tycker inte det finns skäl att vara superorolig. Han skulle också kunna spela 10. De har väl spelat Gallagher där mycket nu. Men där skulle Cole Palmer också kunna ta speltid. Till ditt kära Liverpool då, ni gjorde klart med Gravenberg från Bayern München. Och kan vi spela både 8 och 6, men jag gissar att det är mest 6 är tänkt i detta Liverpool. Inget FPL-alternativ skulle jag säga. Han inte en enda return i Bayern på 30 matcher, och då är det ändå ett liksom Bayern som är rätt överlägsna i Bundesliga.
Nej, men vi sålde Gini Wijnaldum för ett par år sedan och nu har vi värvat hans ersättare. Det tog bara lite tid. Gravenberg har ju lite som Matip. De ser liksom inte riktigt ut som fotbollsspelare. De ser mer ut som så här, NBA-lirare på något vis. Förstår du vad jag menar? De har en annan aura på något vis. Där. Men det är för att de är så långa kanske. Jätteintressant värvning såklart för Liverpool som lag. Men som du säger... Rent FPL-mässigt, hur kan det påverka? Ja, det skulle kunna påverka att McAllister får kliva framåt i banan när Gravenberg är på plan. Det är inte helt givet, men det ska bli intressant att se. Eller det vore intressant att se en startelva med Gravenberg, McAllister och Soboslaj. Hur de väljer att formera det, eller Klopp väljer att formera det mittfältet. Kan bero lite på motstånd, tänker jag nog, beroende på hur liksom långt upp i banan spelfördelningen ska ske och hur mycket motor fram och tillbaka som krävs. Så att, nej, som enskild FPL-spelare, nej, men kan ju få påverkan på lite andra Liverpool-spelare som rent potentiellt skulle kunna vara lite mer FPL-intressanta.
Motsvarande värvning i mitt kära United är väl Amrabat som kommer från Fiorentina till United till slut. Det var väl många som var där och hugg, men han var rätt tydlig med att han ville till United. Och United var så här, ja, vi får väl se. De skulle lösa massa grejer kopplat till FFP och sånt där, kändes det som. Men till slut så kom han in, inte ett FPL-alternativ överhuvudtaget. Tror att han... Ja, men det är en bra ersättare till Casemiro när han är avstängd. eller behöver roteras. Och i vissa matcher kan de säkert spela tillsammans också. Får vi se hur de hittar balanset där. Men jag tror tanken fortsatt är att Mount ska spelas in i den platsen när han är tillbaka från skada. Vi lånar även in Reguilón från Spurs. Prisad 4,4. Och det är ju en ren så här, paniklösning från på så skada som måste vara rätt allvarlig och kommer missa en hel del. Men för mig inget FPL-alternativ. Vi får vänta och se. Nu, jag trodde ju att Saka skulle göra fullständigt kaos med Dalot. Men Dalot var kanske vår bästa spelare just den matchen. Trots att han spelade på fel kant för sig. Och sådär. Vi får se. Just nu tror jag att Dalot kommer fortsätta spela där tills vidare. Så får vi se det. Reguilón har haft jättemycket problem med skador. Så att det får se hur många minuter han gör i United till slut. Går vi till andra sidan av Manchester så värvar City in Matheus Nunes från Wolves. Och som sagt, de här priserna, jag vet inte, 53 miljoner pund kommer han för. Prisad 5,0 och är inget FBL-alternativ här heller. Det han gör är ju att han ska väl spela inte varje match såklart, men jag ska in i den här rouletten. Kan jag spela på centralt mittfält där. Och det beror ju på hur Pep vill balansera det, men skulle kunna stjäla speltid från en Alvarez eller en Foden när de spelar centralt på något sätt om man vill ha en annan gubbe där. Det är ju en spelare som Pep uppenbarligen värderar högt. Så ja, mer så att han kan ställa till det. Vi kan väl även nämna Doku som fick en start här i Game Week 4. Startade ute till höger men bytte tidigt över till vänsterkanten. Och ja, det är väl den spelare som vi trodde skulle komma som vi fick se, skulle jag säga.
Inga jättehöga priser, Doku 6,5. Nunez prisad då utifrån sin tidigare klubb med 5,0. Och det är klart att skulle det lite längre fram i säsongen, men kommer han till skador och han, ja, men tar lite så här Gündogan-rollen, liksom fyller på och får spela mycket. Återigen 3-4-3 med 5,0 Matheus Nunez. Ja, men det skulle kunna vara en pant att gå på. Såklart inte nu, men vi håller lite span för att ja, som sagt, man har ju skeppat en del spelare. Så många finns det inte att liksom fylla på i Gündogan-rollen. Och det är väl någonstans där han är tänkt, så som jag ser det. Och sen kan man ju ha åsikter själv om att man skickar Cole Palmer och tar in Matheus Nunez. Men Pep kan ju mer om fotboll än vad jag kan, så han har säkert en bra tanke med det.
Ja, det är mycket om och men kring de här spelarna, känner jag. Det är inte supermånga som är. Vi kan dra igenom det lite snabbt. Ersättare till Matheus Nunez i Wolves är väl en ganska tydlig och klar värvning som de gör i Bellegard. Inte prisat än vad jag har sett, och jag har för dålig koll på honom, så att jag har egentligen inte någon tanke där. De tar även in Tommy Doyle från City, även han prisad 4,4 på mitten. Han var också på lån till Sheffield United förra säsongen och tog en del fasta där, men är betydligt mer defensiv än vad McAtee är, som gick till just Sheffield United. Så jag håller McAtee mer spännande som ett alternativ om man nu går på en billig femte mittfältare. En Castagne går till Fulham från Leicester, en spelare som vi tidigare haft FPL-intresse i när han spelade i Leicester. Jag vet att Stefan gillar honom väldigt mycket med sin offensiv. Så får vi se vad som händer i Fulham, men det är något som är värt att följa, tycker jag. Har inte sett något pris där heller. Jag tror inte de stressar så mycket nu under landslagsuppehållet att komma ut med priser, men de kommer ju vara prisade såklart innan Game Week 5 drar igång. Fulham värvar även in Iwobi från Everton. Ingen som lockar mig i alla fall.
Nej. Det kan man inte säga. Vi är ju verkligen och skrapar nu. Och du kommer att nämna namn här. Det finns egentligen en spelare till som jag väntar på att du ska nämna. Men i övrigt så är vi ju verkligen på andra sorteringshyllan. Det är ju lite skalat gods faktiskt, känslan.
Är det Sinisterra du väntar
ja,
på?
Ja, det är han sitter och väntar på.
Ja, går till Bournemouth från Leeds. Gjorde 5 mål på 13 Premier League starter förra året. Och alltså, bra spelare. Fick det lite förstört med skador och problematik. Fick väl några inhopp också. Och sådär. Det blir spännande att se vad han kan göra i Bournemouth. Men det är ju också en sån spelare som man inte helt plötsligt liksom säljer Saka för att liksom plocka in på mittfältet. Det första man gör nu.
Nej, och lite svår prisklass där, 5,5 också, när vi har varit inne på att det finns lite möjliggörare 4,5 och till och med under det. 5,5 är svår prisklass att ha femtefältaren på, tycker jag.
Det är som sagt där, om man ska in i det här och plocka in Sala och Haaland, som mycket väl kan bli intressant här längre fram. Och då kommer man behöva leta och kanske ha någon billigare. Men vi har så mycket värde i 6,5 mittfältarna. Ja. Så det är väl det emot. Vi har Beto, anfallare som går till Everton. Detta, ja, Everton som jag vet inte vad jag ska säga om. Men han gjorde mål direkt i ligacupen i veckan i alla fall. Stor och snabb. Kanske inte världens finaste fötter direkt av det jag har sett. Men jag har faktiskt gjort en del mål de här två senaste säsongerna i Udinese. Så vi får ju se vad det blir. Jag springer inte dit, om jag säger så. Saniolo till Villa. Vi har Mopay som går från Everton till sin gamla klubb Brentford 4,9. Det är väl en tydlig backup till vissa. Det som skulle kunna hända är väl att Mopay byts in istället för Vissa och att då Mbuemo blir kvar ut på kanten, det vi pratade om kring Mbuemo. Det är inte så att jag tycker att det drar ner Mbuemos hur attraktiv han är, men det kan man väl ändå liksom ha med sig på något sätt. Två sista då, Lokonga går från Arsenal till Luton. Jag ser om han kan stärka upp den defensiven, han lär få att göra där. Och sen så är det en spelare, jag vet inte om du har talat om honom, men Mike Tresor går från Genk till Burnley. Det är en ytter och Burnley har massa yttrar, men det som jag tyckte var intressant här var att i Belgien så gjorde han 24 ass på 39 ligamatcher förra säsongen, vilket var nytt ligarekord. Så jag vet inte om det är något som company har hittat där som man verkligen, verkligen vill ha. Får man väl följa ändå.
Ja, som sagt, det är ju ett nytt Burnley. Det är ju inte liksom brunka gänget som parkerar bussen, utan de försöker ju spela, vilket gör att deras försvar, ja, alltså nu sitter jag på Bayer, men i övrigt så är det ju helt ointressant att starta med så. Men vi får se om det kan utkristallisera sig någon typ av offensiv tillgång som skulle kunna vara intressant. Men ja, de har en del att bevisa innan de...
Ja. Och som sagt, vi har verkligen skrapat, men jag tänker att man här ändå har möjlighet att få en liten genomgång om vad som hände, för det hände mycket. Kanske mer FBL-intresse när vi går över till nästa segment, då vi då ska prata transfers som har kommit in under sommaren och där vi kanske har fått lite mer information. Och Fredrik, varför inte börja i ditt kära Liverpool? Det är väl framförallt Szoboszlai, McAllister, Endo som jag tänker på har kommit in där jag är oerhört imponerad utav Szoboszlai. Vilket fint mål han gör här i helgen.
Ja, men killen är inte bara lika snygg som Alisson Becker. Han är ju en helt underbar fotbollsspelare att ha i sitt lag. Det är en sån som bara kliver in och är totalt älskad på alla sätt. Av en liksom unisont enad supporterskara. Och ja, vi vet ju att han har ett bra skott. Kan han börja leverera lite här nu? Men skulle kunna smyga upp som ett FPL-alternativ. Inte riktigt där än, känner jag. Jag håller fortfarande Luis Diaz högre och Salah är på en annan nivå såklart. Men vi ser att McAllister hamnar väldigt långt ner i banan. Det tror jag att han kommer göra till och från. Och det gör att där känns intresset svagt. Där har de ju faktiskt lyckats med prissättningen för hemskull. Att de höll ner honom på 6,0. Szoboszlai är ju mycket mer offensiv och framåt i banan. Så att 7,0, det är liksom ingen blodig prislapp. Fortsätter han att verkligen fylla på som han har gjort och Liverpool får det att flyga framåt. Då, jag utesluter inte att en Szoboszlai skulle kunna sitta i det Anfielders någon gång under säsongen.
Nej. Utesluter en McAllister?
Utesluta, men det känns väldigt, det känns väldigt avlägset just nu, så kan vi väl säga. Jag vet inte vad du känner kring dem.
Nej, jag är mest imponerad av Szoboszlai av det jag sett hittills. Men som sagt, jag tror att både McAllister och Endo, de kanonvärvningar som kommer göra stor nytta för er. Men som FBL-alternativ känns Szoboszlai närmast just nu. Men det där kan ändras fort också. Jag kan absolut se att McAllister kan bli ett jättefint FBL-alternativ. Lite beroende på hur Klopp väljer att formera er och lite hur McAllister kommer se ut. Låt Salah bränna någon straff till. Är det McAllister som tar den då? Szoboszlai kan också ta den såklart. Men jag menar, det finns saker som kan liksom, jag har varit inne på det tidigare, att liksom FBL-narrativet kan ändras oerhört fort. Och det kan jag absolut se kring en spelare som McAllister. Ändå däremot, där har jag oerhört svårt att se jag kommer landa. Men det är ju viktiga spelare. Och kan han komma in, gör det bra, så kan ju liksom andra FBL-alternativ i Liverpool växa. Blir det så att Liverpool blir det här liksom mer svårforcerade laget som ni en gång var, så då helt plötsligt till exempel en spelare som Trent, som för mig just nu är helt otänkbar. Det måste börja komma nollor i löpande takt för att liksom de pengarna ska vara värt det. Men det vet vi att det finns möjlighet att göra. Och ni höll en noll nu senast. Så att, ja, vi får se vad det hamnar i. Går vi till mitt United, så Mount är ju svårt att säga så mycket om. Har inte gjort det bra de matcherna spelat, skadad nu. Onana däremot, en målvakt som jag tycker vi har sett ganska tydligt vad det är man har fått. Och det är ganska som förväntat tycker jag. Väldigt duktig med fötterna, vi såg ett Arsenal som helt struntade i att sätta press på honom. Bara för att de visste att det inte är någon idé om vi går till den matchen. Och ja, han kommer göra det helt okej där. Är han värd 5,0 i ett FPL-lag? Jag vet inte. Men jag hade heller inte offran och byt. Jag tycker inte det är någon som sticker ut där och går till just nu. Jag hade väntat med målvaktsbyte till man drar ett wildcard. Och sen kanske framförallt Rasmus Højlund, som jag tycker, vi pratade lite kort om honom, men mer än han som ett alternativ just nu, så gillar jag verkligen att sitta med både Rashford och Bruno om Højlund kan börja få starta. Jag tror att han kommer skapa oerhört mycket utrymme för både Rashford och Bruno Fernandes. Och är det så att Højlund kommer igång och visar sig sätta dit chanser, så tror jag också att Bruno kanske kan få leverera på sina stats på ett annat sätt än vad han gjorde tidigare säsong. Utan då spelade han fram gubbar liksom på löpande band, men det var ingen som kunde få in bollen. Så kan Højlund trycka in dem. Samtidigt, jag känner även lite så här att det är jäkla mycket press på en ung grabbs axlar. Får se hur han tar det helt enkelt. Men ja, det är väl det jag har att säga om United-gubbarna. Är det något du vill skjuta in eller?
Nej, men vi kan väl säga det om Højlund. Han är ju inte överprisad i alla fall. 7,0, ganska modest prissatt. Så att det är ju för den som väljer att kliva dit, om han gör den där platsen till sin och faktiskt börjar få lite returns, så är det ju en... Ja, men det är ganska lätt gubbe att gå till, så det gör det också lite mer tacksamt att faktiskt bara kunna wait and see.
Ja, Arsenal, vi har pratat Havertz, behöver vi kanske inte nämna så mycket mer än varning. Timber är skadad, borta. Rice gör det bra, inget FBL-alternativ. Raya har kommit in, får vi se. På sikt skulle han kunna ta över målvaktspositionen, men just nu känns Ramsdale rätt trygg där. Jag har inte så mycket att säga om de här värvningarna just nu.
Nej, och det är ju liksom inte, ja, det är inte nyförvärven som sticker ut som FPL-alternativ.
Nej. City då, värvar Guardiol, Kovacic, och det är ju Guardiol som jag tycker att det finns FPL-intresse i, om man vill in i Citys defensiv där. Och det är ju som sagt, det är lättare att hitta plats för en försvarare dessutom i ett City som har ett oerhört bra defensiv. Ja, det är fortfarande lite för lite data på 4 game weeks att försöka hitta hur Pep helst vill ställa upp den där backlinjen. Och ja, men Guardiol är ju, han har vi ju haft och pratat om tidigare, så han är ju ändå ganska nära ett och kliva in i ens FBL-bygge skulle jag säga.
Jo, men absolut, och ja, jag kan bara instämma i det. Och samtidigt så är det ju så smått komiskt att han kommer, det byggs lite hype, han stiger i pris, och vad det är som kommer då som brev på posten, pepprolet, en bänkning på Guardiol, såklart. Den kommer ju, det vet vi ju. Så det är lite komiskt då, men på sikt så absolut, eller på sikt, redan nu tycker jag Guardiola är ett fint alternativ. I en trebackslinje så skulle jag gärna sitta med honom vecka ut, vecka in, för att jag tror att City kommer hålla en del nollor. Han skulle kunna hota lite offensivt från stor och stark. Och ja, som sagt, det är inte så att det går 13 på dussinet av fina liksom, försvarsalternativ. Och även om han har stigit i pris, 5,1 är ganska... tacksam prisklassen då. Det är märkligt att han inte kostar 5,5 från början.
I Spurs har vi Van der Ven och Vicario, men de åt sidan så är det ju Udogi och Madison som har fångat vårt intresse, och med all rätt. Så jag tycker att det är fantastiska FBL-alternativ som ligger oerhört vänligt prisat också. Jag har båda i mitt bygge just nu och är ganska nöjd med det.
Förstår det. Kan man instämma med Madison och Udogi har ju sett, ja, men det var ju mycket surr om honom i Spurs led inför säsongen, att man var spänd på honom, och det visade sig stämma att det var det Italien han hade varit i förra säsongen, va?
Absolut, Udinese.
att han hade gjort det bra där. Och, ja, det är ju ingen garanti för att det ska funka här, men alltså, är det någon klubb som du kan blomma i som ytterback så är det väl Spurs. Speciellt en Spurs-spelare som Spurs ska göra. Då. Så får vi se hur länge han håller. Men nu har väl inte de något Europas spel överhuvudtaget, va? Eller har de en...
Nej. Det är inte. Också en sån sak. Det nämnde vi inte kring sån. Men nej. Det är ju något som är oerhört skönt. Att bara liksom sitta där. Och liksom inte behöva fundera. De röker ju ligacupen också. Jag tror inte att Spurs-fansen är glada över det. Men som FBL-manager där man går in på Spurs-alternativen så är det rätt fint. Newcastle. Värvat Tonali från Milan. Startar ju direkt med en kasse. Men vi har varit inne på det. Mittfältarna där. Ja, de värvar ju även Harvey Barnes. Som ja, du är inne på. Ser fin ut. Men för mig inga FBL-alternativ som det.
Nej, speciellt då inte när de är. De behöver ju vara talismaner för att de ska bli alternativ på mittfält. Det är de ju inte. Nej, det kanske inte är nyförvärven här som lyser starkast, utan här är det beprövade kort sedan tidigare som vi framförallt blickar mot.
Och Chelsea, där har det ju värvats. Det går ju att rabbla hur många som helst. Jackson är väl liksom den stora punkten. Jag pratade en del om honom när vi pratade mitt bygge där. Nkunku är en spelare vi tyvärr inte har fått sett någonting utav, men som ska bli kul att se när han väl kommer tillbaka. Vi har en Gusto som har gjort det bra i Reece James frånvaro. Frågan är när kommer James tillbaka? När skadar han sig igen? Jag har sett en del som har bollat upp Sanchez som ett målvaktsalternativ. Jag är ingen superfan där, men hur tänker du?
Nej, det känns inte alls aktuellt. Nu vet jag inte den här Petrovic som kom in, om han är tänkt att vara en seriös utmanare, men vi har sett Sanchez tappa platsen i sämre klubbar än Chelsea. Så att, nej, i dagsläget känns det inte superaktuellt. Men det är klart, 4,5, det är lätt att gå dit. Och skulle de få ordning på defensiven så kanske. Men det är inte så att jag skulle liksom reka Sanchez som en försvarsrek nu direkt. Det är inte.
Gällande målvakter, så Fläcken som sitter i ditt bygge. Kanske är det bästa målvaktsalternativet att gå till vid ett wildcard just nu. Skulle jag säga. Har väl gjort det helt okej. Så, Fläcken, du är nöjd där?
Ja, det är en på positionen där jag sitter riktigt nöjd faktiskt. Men någonting ska man väl göra rätt.
Även Brighton värvar en målvakt i Verbryggen som vi har sett fått en del speltid. Med han och Stil verkar ju, jag vet inte vem som är första och andra målvakt. Jag vet inte om det Serbi vet det heller. Han verkar inte tycka det är så viktigt att ha en första målvakt. Jag håller mig borta där. Annars Joao Pedro, fick ju lite utdelning av honom i början med straff. Sen oklarhet. Som sagt, jag håller mig bara borta från Brighton just nu. Jag har Estupinian. Känner inte, jag måste ha honom, men det är inget prioriterat byte ut för mig. Jag håller mig borta för jag orkar inte med De Serbis rotation.
Nej, det är ju lite Manchester City på Wish på något vis. Samma... Ja, vi har både rätt och tombola sen tidigare. Jag vet inte vad vi ska hitta på här. Men det är ju lite pepprouletten in disguise. Det känns ju lurigt när vi... Det är svårt att hitta de här talismanspelarna nu när de fyller på med så himla mycket bra spelare. Och de behöver ju det om de ska såklart matcha runt. Men sen är det ju så, det skiljer ganska mycket mellan tränare hur mycket man gillar att rotera och så. Det är väl den... Kanske den av alla som är liksom tydligast med att det här ska roteras friskt. Och det är ju inte liksom vad man som FPL-manager vill höra när man sitter med tillgångar från det laget.
Nej. Talisman, kan man säga att James Ward-Prowse är talisman i West Ham United eller?
Nej, jag vill hålla Bowen som mer av talisman. Däremot är Ward-Prowse en unik FPL-tillgång, det får vi säga.
Snällt prisad, fasta situationer. Alltså, Han behöver ingen närmare presentation. Ja, jag gillar ju spelaren. Kan absolut se mig med honom i ett FBL-bygge. Vill ha lite bättre matcher bara. Och kanske en del skador på befintliga mittfältare. För jag ska offra byten där. Men ja, jag gillar honom. En annan mittfältare som jag också verkligen gillar. Och schema som vänder är Devi i Villa.
Mm, det kan jag verkligen instämma i. Och lite besviken på att han inte var bättre än vad han var mot Liverpool. Men det var väl en kollektivt ganska dålig insats av ett Aston Villa. Han ser ju ändå bra ut, han är offensiv, han är med i väldigt mycket. Och ja, jag vet inte, Watkins kliver ju av oroväckande för oss som sitter med honom bygget tidigt så mot vad han liksom borde göra. Han känns ju som en som borde spela 90. Det var ju känslan att han gjorde förra säsongen, men det är väl Diaby istället som spelar 90. Och ja, det kanske säger någonting. Alltså det är ju jättespännande ut, och där kommer det ju komma poäng. Och de hade väl uppe i Viaplay-studion där att han har gjort väldigt mycket poäng konsekvent här de senaste tre säsongerna. Och det syns att det är en poängspelare. Och är det någonting vi gillar i FPL så är det just poängspelare. Och med rätt mycket skador i Villa på mittfältet, så ja, alltså här snackar vi ju mer eller mindre liksom, ja, men två talismaner. Känslan är ju att båda de här två spelarna, både Watkins och Diaby, känns, ja, men tokgivna i startelvan.
En annan spelare som jag pratade upp väldigt mycket inför säsong var ju Pau Torres, som jag inte alls känner samma för nu. Han är långt ifrån mitt bygge som det är. Annars såg jag han som ett liksom kanonalternativ för 4,5 i backlinjen där. Men där behöver Emery få lite ordning, känns det som, för att man ska kunna vända sig dit.
Man får ju hoppas att det är så här, liksom, att han inte har funnit sig till rätta. Att det inte är tempot som han har svårt med. För det har sett riktigt virrigt ut, alltså. Han har ju sett, han var ju klappkass första matcherna faktiskt. Men det är också en tuff liga att komma till, nu känner han ju förvisso Emery sen tidigare, men det är ju också ett speciellt spelsätt som Emery har med den här högstående backlinjen, och det blir ju väldigt utslagsgivande när det inte funkar på ett negativt sätt. Så att vi får väl se. Jag kan mycket väl se att en Pau Torres kommer in i det här, och i andra halvan av säsongen kan han bli intressant. Men jag delar uppfattningen, jag delar besvikelsen över hans säsongsinledning.
Ja, det finns en spelare där, det vet jag. Men har man honom nu så är det, alltså jag skulle säga att det nästan är en prioriterad transfer.
Ja, han är inte med till cash direkt.
Nej, får se hur länge han får fortsätta spela. Ja, Fulham gör ju värvningar från Wolves. Raúl Jiménez, Adama Traoré. Jag vet inte, jag säger inte så mycket mer där. Forest värvar Elanga. Tycker Elanga har sett jättebra ut när han har fått inhopp. Men det är fortsatt inhopp. Vänta på den där starten. Jag tycker att han har presterat bra och spelat bra tillsammans med Aouni. Så ja, vi får se vad som händer där. Elanga målskytt också nu senast mot Chelsea, ska vi nämnas. Och Matt Turner i mål, som dit många har gått. Han får väl konkurrens utav Areola nu i vissa wildcard när man ska välja en 4,0 målvakt. Men det finns ju de som dubblar upp 4,0 målvakterna. Det går att göra. Så, vi är långa, Fredrik. Jag trodde att vi skulle bli ganska korta idag. Men vi har också en drös med lyssnarfrågor. Vi kanske ska försöka riva av några.
Ja, men det är klart att vi ska göra det. Trots ett landslagsuppehåll så är det ju oerhört roligt att ni är med oss och interagerar och ställer frågor. Vi har ju, det swishar ju förbi en hel del frågor i våra messenger-trådar såklart. Men roligt att ni är med oss. Och intresserade, även fast vi går mot ett landslagsuppehåll. Så att shoot med lite frågor, tycker jag.
Ja, Magnus Rengman, han har 1,2 på banken. Undrar om man ska göra Joao Pedro till Alvarez nu medan man har råd, eller spara bytet för att ta två till nästa runda ifall det blir price drop. Men framförallt så är det väl ganska vettigt att ha lite is i magen, va?
Ja, det känns ju som det.
Jag gillar ju bytet.
Ja, det gör jag med, men det riskerar ju också, när du nämner det, att liksom ett första landslagsuppehåll nu och det är massa kvalmatcher som ska spelas, så det är stökigt och det är Det är ju liksom en försäsong som har varit. Nu har vi kommit igång med ligan. Belastningen på leder och anklar och knän börjar intensifieras. Och ska man flyga iväg och så ska man... det är ingen tillfällighet att det brukar komma en del skador i de här första landslagsuppehållen. Så att även om man sitter och känner att jag är precis på det. Ja, men det är ju inte så att liksom, alltså Alvarez, det är ett bra byte. Du låter ju liksom helt sunt. Men det är inte så att liksom livet går under om det blir på grund av prisökningar eller pris, alltså att Pedro sjunker i pris. Att livet är kört för det liksom. Så. Mm. Jag skulle värdera informationen och närmare in på deadline för att göra just det bytet. För det finns ändå andra vägar att gå och det ska väldigt mycket till, tänkte jag säga. Jag vet inte vad som ska till för att jag skulle liksom dra ett tidigt byte nu. För att du kan ju veta vem du vill byta ut, men den du byter in riskerar ju fortfarande att gå sönder.
Du kan också veta vem du vill byta ut, men sen helt plötsligt så är det någon annan som skadar sig som blir en mer prioriterad transfer. Säg att Håland går sönder nu då.
Ja, precis.
Och liksom bryter benet. Alltså liksom så här, borta liksom resten av säsongen. Ja, det är kanske en prioriterad transfer jag skulle vilja göra. Visst kan du ta minuspoäng för det om liksom något sånt skulle hända. Men ja, nej, jag ska inte göra några byten. Jag kollar på det närmare deadline, om jag säger så. Vi är långt bort nu. Kristoffer Jansson skriver in: tankar om Son och Darwin. Kan ha blivit två snabba byten redan. Ut med Luis och Jackson. Och det är samma där. Det är bra spelare han byter in. Men det är också bra spelare han byter ut. Luis Diaz. Jag antar att det är Luis Diaz han menar. Douglas Luis. Men då fattar jag inte hur han får ihop ekonomin riktigt. Son och Darwin in. Tar ut Jackson och Luis. Och då tycker jag att det är ganska sidled på det. Det kan falla jätteväl ut, men det är en jäkla chansning att göra de bytena tidigt. Jens Thors är också inne på det, är värt att lämna Sala mot Son eller Madison. Och gå för Evan Ferguson på topp, ha Pedro som andra anfallare. Jag hade inte vågat gå till Evan Ferguson som där. Och att lämna Sala, ja, det kan man väl göra. Jag vet väl inte om jag liksom älskar den tajmingen heller helt. Och jag tror många snart kommer börja blicka mot Salah. Och det är en spelare som har gjort return i varje game week hittills. Och då, ja. Nej, jag hade inte gjort det. Är min känsla.
Nej, men han har ju puttrat på. 5-5-5-8. Och då har han liksom inte varit jättebra, Salah. Så att det är ju double digits waiting to happen. Kan det ske mot Wolves borta, även om det är tidiga matchen? Absolut. Och Liverpools schema ser ju bättre ut här nu. Så att kliva från Salah nu, då vet jag inte riktigt hur man har tänkt. Hade man tänkt att ta in honom för de tuffa matcherna och sen plocka ut honom, det blir jättekonstigt. Blickar ju mer mot och börjar liksom ta in Salah snarare än att ta ut honom.
Fritjof Thalin, han konstaterade då att Höjlund kom in och visade på en kort stund att han är bättre än Martial och därigenom lär vara första val på topp. Är det värt att vara tidig på bollen nu när United går in i ett fördelaktigt spelschema? Och det är det väl ändå inte, skulle jag vilja säga. Det är fortsatt så där att jag vill se lite mer. Och det är inte heller helt säkert. Det är en ung spelare som också har kommit tillbaka från lite ryggskada och sådär. Eller i alla fall en känning i ryggen. Martial, om han håller sig frisk fortsatt, skulle kunna få start i nästa omgång också. Jag hade inte varit förvånad, även om jag gärna ser Höjlund från start. Så att jag hade vilat på hanen. Men det är vilken manager man är. Det är klart det finns en uppsida där man får starten och liksom flyger. Men inte för mig.
Man kan ju se där också att även om han får starten så har man varit borta för skada länge. En ny in i ligan. Svårt att se att han spelar 90 vecka ut vecka in här direkt. Det kan ju ske längre in i säsongen. Men det luktar ju byte 68, byte 72 här de kommande veckorna när han ska matchas in i ett Premier League-tempo.
Vi har några som kollar på försvarsbyten. Sixten Sigge Melkersson skriver in. Jag tycker hans backning ser helt okej ut. Han skriver med Cash, Andersen, Estupinjan, Chilwell och Udogi i backlinjen med 1 miljon på banken. Hur borde jag tänka? Eller ska jag byta ut Saka mot Bruno Fernandes? Ja, vad säger du Fredrik?
Nej, du borde tänka som att göra bytet till någon annan lagdel än försvaret. För att, som du sa, det lät som ett okej försvar och då hade jag valt att prioritera mittfält och anfall för att uppgradera.
Mm. Och alternativet han kommer att byta ut Saka mot Bruno Fernandes. Ja, jag vet inte. Det där är en sån här... Ja, det hade varit ett väldigt icke-prioriterat byte för mig. Det är om du inte har några andra problem och sitter med två fria hade jag gjort det. Annars hade jag nog bara spart bytet om det är så att om det är det största problemet du har och har bara ett fritt byte.
Mm.
Det är nog så jag hade resonerat i alla fall. Toffe Grön, likadant tips på försvarare att ta in eller lag som kan hålla nollan med tanke på schema. Jag har varit 2 nollor de senaste veckorna. Han sitter med en något sämre backlinje skulle jag säga. Estupinjan, Saliba, Pau Torres, Pinnock och Beyer. Jag har ju precis suttit och sagt att Pau Torres kan vara ett prioriterat byte. Så att han hade jag kunnat plocka ut. Det går att blicka mot Newcastle om man vill ha försvarare på lite sikt. Det har vi pratat om. Men ser ingen Chilwell i det här försvaret heller. Ja, jag gillar fortsatt Chilwell. Vi såg han gick ut tidigt nu senast. Men jag gillar fortsatt Chilwell.
Mm.
Sen är det en del wildcard-frågor. Usch vad det kliar i wildcard-fingret, skriver Josef Haraldsson. Ge mig anledning att motstå, Fredrik.
Ja, den är ju... Det är klart att har du bestämt dig för det liksom, så då kan du ju rent hypotetiskt liksom trycka av det. Men det kommer alltid bli wildcard-fingret på ett sätt. Och ja, vi såg Stefan tryckte av det. Det är inte säkert att du får svar på det direkt. Och det finns mycket uppsida att hålla på det om du kan. Ett par veckor till, kanske till och med till nästa landslagsuppehåll. Och jag tycker att man kan trycka av wildcardet om man har liksom ett lagbygge som står i lågor. Men bara för att du har två spelare som känner att de här vill jag inte, helst inte ha. Jag vill ha de här två istället. Ja, men, alltså, det tycker jag inte motiverar att trycka av ett wildcard nu. Utan då ska det vara att du vill strukturera om lite kanske i strukturen på prissammansättning och sådär. Men jag tycker ändå det ska mycket till för att det ska vara värt det nu. Det kommer vara värt det för en del, absolut. Men jag tror det är många som bara är trigger happy och känner att jag måste ha in sån eftersom han gjorde hattrick. Ja, men fan, du var ju inte så jävla kåt på honom när han hade blankat i gameweek 1, 2 och 3. Så att, lugna dig lite. Och Sterling, det är ingen som pratar om honom nu efter att han har flugit i inledningen och varit så nära och plockat poäng i omgången som var. Så att det är fortfarande lite det här jaga sin egen svans. Vi har ganska få matcher att gå på. Så jag tycker att för de allra flesta så kan det vara liksom läge att sitta lugnt i båten.
Mm. Ja, jag håller med. Om man vill ha anledning att motstå så är det just det. Att dra ett wildcard nu, då är du av med det. Mm. Nästa gång du får ett wildcard, då är vi inne i 2024. Och är det första du ska göra då att dra ett wildcard, då ska du sitta jäkligt länge innan, ja, då har du ingen mer wildcard. Det är långt kvar till säsongen är slut.
Mm.
Det är en anledning. Sen, det finns lag som behöver ett wildcard och då kan man trycka av det. Det kan man absolut göra. Ofta så folk som ställer frågan, man har tänkt mycket på sitt eget lag. Ställ frågan till dig själv. Okej, men vad har jag för problem i det här bygget? Är det så som du är inne på Fredrik? Är det några specifika spelare som du verkligen, verkligen vill ha? Eller är det så att du sitter med spelare som du verkligen, verkligen behöver bli av med? Är det så att det är spelare som du verkligen, verkligen behöver bli av med? Ja, då finns det verkligen case. Men till exempel, jag vill verkligen ha sån. Och så sitter du med det här mittfältet som vi har varit inne på. Du har kanske en Mbeumo, du har en Rashford, du har Saka, du har en Foden, en Sterling, Madison. Alltså några av de här gubbarna. Det är ingen av dem som är ett problem. Visst, kan sånt ta med poängen, alla de kommande gameweek? Ja, det kan han. Men jag hade inte blivit förvånad om det är så att du får mindre poäng i ditt wildcard som Stefan fick i det här fallet då. Så Kolla på problemspelare snarare än spelare som du verkligen vill ha in. Det som också är väl att om man drar av ett wildcard nu, har man med Salah i det bygget, annars bör man nog ha någon form av plan på antingen så här, men jag ska inte ha honom, och det är fine om man tycker det. Men annars behöver man nästan ha någon plan hur man ska få in honom när Liverpools spelschema öppnar upp ordentligt och ser jättefint ut. Ja, det finns mycket att tänka på gällande wildcard. Chris Carlson vill att vi tar ut wildcard här. Det kommer vi inte göra idag. Och de som skickar in, ska jag dra wildcard eller inte? Vilgot Sandqvist gör det bland annat. Och så skriver han sitt lag. Jag tänker inte rabbla upp laget, men laget ser jättefint ut. Och jag tror så här, om du inte själv känner att du behöver dra det, då behöver du inte det. Jag tror snarare att det är folk som känner att de behöver dra det som inte behöver, än tvärtom. Rickard Karlsson däremot med en fråga. Om man nu ska ta wildcard, ska man dra det ikväll eller ska man vänta till sista dagen med risk för en hel del prisförändringar?
Ja, nej, men har du bestämt dig, då kan du väl trycka av det. Men med liksom brasklapparna, då kan du ju inte ångra det heller. Det är väl lite det som är. Men det är klart att i ett landslagsuppehåll, så om du har bestämt dig, så finns det ingen anledning att hålla på det.
Nej, jag håller med. Det som är att för mig är det troligt att, alltså jag har inte uteslutit att dra det här i Game Week 4 och inför Game Week 5. Men det är ju i så fall om mitt bygge brinner fullständigt på grund av skador. Eller till exempel det händer något med Haaland eller sådär. Men det är något sånt som ska till. Och då tycker jag inte prisförändringarna är intressanta, om man inte är helt bombsäker på att man ska dra det. Är man bombsäker, då drar det. Och då kan man hålla på och liksom fippla med det här. Hålla koll på vilka som stiger och sjunker i värde. Ta in sådana som stiger i värde även om man inte vill ha dem. Bara för att, är det så att de stiger 0-2 under tiden, då kan man sälja dem sen och få ta del av värde. Man kan byta ut spelare som är på väg att sjunka i värde, som man kanske vill ha. Jag vet att Bruno Fernandes har sjunkit i pris. Rashford har sjunkit i pris. Alltså sådana spelare som man kanske ändå vill ha, som man ser är på väg ner. Om man byter ut honom då ur ett bygge, sen när han har sjunkit i pris, då kan du ta in honom i ett wildcard. Du får ju göra hur mycket byten som helst fram tills dess. Så det finns lite fördelar med det. Men jag tycker inte det väger upp det om du inte är helt säker. Ja, Jan Karlström undrar om West Ham blir topp 4 till 6 i år. Det blir de inte, eller hur Fredrik?
Nej, det blir de inte.
Martin Berg undrar om det är läge att gå från Foden till Madison här efter uppehållet. Om man inte har några andra bränder att släcka. Och jag kan förstå det. Kopplat till att Champions League drar igång och Spurs inte har något. Men... samtidigt så har Foden en enorm uppsida om man fortsätter få speltid.
Det är ju ett modigt, alltså att byta in Madison låter ju klokt, men det är ballsy att byta ut Foden. Men hög uppsida och det är liksom höga toppar, djupa dalar, det är väl Foden i ett nötskal.
Simon Haglind då, hur tänker ni kring Sterling efter Chelseas senaste match? Det är det här narrativet. Ja. Är han fortfarande aktuell eller ska man kika vidare på till exempel en sån?
Ja, men blir det lite att jaga mycket liksom sin egen svans. Born borta är ju en match som kan passa Sterling. Och sen så är det Villa hemma, Fulham borta, Burnley borta. Ja, jag som tog in Sterling nu och såg hur nära han var att plocka poäng, kommer ju inte liksom att lämna honom för någon annan nu. Risken är bara att du hamnar i en sån här snegunga liksom, där du byter ut honom igen och så gör han två mål borta och så sitter man och grämer sig över det.
Här har du något att bita i. Fernando Torres Lovers skickar in Sterling eller Rashford fram till Game Week 8. Lite prisskillnad där.
Ja, men jag säger nog Sterling utifrån värden då, för att jag gillade, jag var inne på det i förra podden, att jag gillade Rashfords match mer än Brunos här mot Arsenal. Och kanske att det är lite fördel Rashford i Brighton-matchen också. Men sen känns det som för egen del att det skulle faktiskt rent hypotetiskt kunna bli ett sidledsbyte från Rashford till Bruno när spelschemat blir ännu bättre och man börjar möta skräpgängen. För då tror jag att det är mer låga försvar, det är mer liksom bollinnehav för United, det blir kanske lite mer fasta situationer, inlägg, och det luktar ju mer Bruno Fernandes poäng. Men lite naiv backlinje där i Brighton, det skulle kunna funka någon gång till för Rashford.
Mm. Sista frågan då kommer från Erik Wallqvist. Mittfält består av Mitoma, Bruno, Rashford, Saka, Ödegård. En ska bort, vem och vem ska in? 1,7 på banken i skrivande stund. Och jag vet inte, jag tycker inte det är ett problem mittfält på något sätt. Hade jag valt att prioritera bort någon, tror jag hade gjort det med Mitoma. Och det är med tanke på Brightons mittfält, deras Europaspel och spelschema. Jag tycker inte Mitoma är en problemspelare, och frågan är ju om man ens behöver prioritera ett byte om man har ett fritt. Men det är ju snarare om man ska gå till någon, och jag skulle kunna tänka mig att gå till en Boehm, och sen om det är för den här veckan, jag vet inte. Och det finns ju även att göra liksom Mitoma till en Madison, det finns pengar på banken där. Ja, det får man ju kolla på. Jag vet inte. Jag tycker också så här, jag gillar inte helt att svara på, men ta ut han, ta in han. Utan gärna få lite alternativ och sådär. Jag tror att Erik själv säkert har någon tanke kring vem utav dem man har på det där mittfältet som man absolut inte vill släppa. Och att valet kanske står mellan två utav dem. Då får man väl liksom kolla själv lite kring det. Och också vem man ska ta in. Vi har pratat om väldigt många spelare här, och det finns på mittfältet finns det väldigt många alternativ att gå på. Där får man gå på magkänsla, tror jag.
Ja, men jag kan se att Ödegård skulle kunna få göra plats, men kanske inte den här veckan. Jag kan se att om jag hade suttit i samma läge, kanske hållit på Ödegård inför Everton-matchen. Suttit med två fria sen inför att Arsenal går in i ett lite tuffare spelschema. Och då liksom kunnat växla kanske Ödegård och Mitoma, eller Ödegård och någon annan. Eller Mitoma har haft två fria att spela, men det är alltid trevligt. Och som du säger, det här är ju lyxbyt, sitta och byta ut Mitoma och Ödegård, det är ju lyxbyten. Och kan man då sitta och spara ihop till två fria, ja, det kan vara värt att fundera kring. För som sagt, det kan uppkomma skador och så också. Då kan det vara guld värt att sitta på två fria, och då kanske det slutar med att du behåller båda två, och så släcker du andra bränder liksom. Så att, det är farligt att slösa byten när man bara sitter med ett fritt.
Verkligen. Då tackar vi för oss för den här veckan. Vi ska fira mig 40 år på lördag. Hoppas att vi har lite röster kvar till att spela in nästa vecka, och kommer med kaptensdiskussion inför Game Week 5. Kommer med lite nya rekar. Får väl se, kanske kika på ett eventuellt wildcard-bygge, hur det skulle kunna se ut om man skulle trycka av det här. Ja, det kommer finnas grejer att prata om nästa vecka också, är jag helt säker på. Men stort tack för att ni har lyssnat, och så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Vi påminner också om att boka de sista platserna till Glenn-eventet. De tar slut fort. Ha det gott, tja!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.